Hur ser det ut då?
Sådär ja.
Ja, då är vi igång eller?
Vi är igång.
Ja, men grattis Janne.
Grattis medborgare Peter.
Tack.
Till framgången för nationen igår i gårdagens fotbollsmatch.
Två nollor för mycket med Peter Törnroth och Janne Ström.
Och inte bara i förgårdens fotbollsmatch utan alla årets matcher som hittills har spelats.
Ja.
Det var väl de som egentligen avgjorde det att Finland nu fick gå vidare till slutspel i EM för första gången på här sidan någonsin
ja.
I fotboll.
Ja, det var ju, det är ju i denna tid är det ju väldigt vackert med en framgång som bygger på gediget hårt arbete över tid.
Och dessutom ja, och dedikation och vad ska jag säga, engagemang från en lite ragtag. Kan man väl kalla dem. Vi har ju flera spelare som inte liksom, har visat sig i landslaget på länge. På något som har fallit bort ur det här. Ja. Sådana här stjärnor som Hetemaj eller
Jeremenko
till exempel. Ring.
Ja.
Sådana här, jag vet inte ens vad de håller på med längre. Men de har liksom, Jonas von Wendt på Husis skrev väldigt bra att Kanerva har bara struntat i dem. Alltså, coachen har bara struntat i dem som inte vill vara med. Och istället tar ju de här som verkligen vill.
Ja.
Och det har man ju sett. Alltså, det är ju det handlar om. Du tvekar aldrig att det blir seger och slutspel.
Nej.
I egenskap av lite mer långvarig finländare än du. Som var ju tvungen att tro på ett misslyckande ända till slutet.
Det är ju så här att man ska ha med sig då. Liechtenstein är ju ett land som ligger knappt finns.
det är väl en dalsänka egentligen.
Och det är ju ett land som i fotbollssammanhang ligger någonstans. Alltså de är ju typ, vad är det, 150 i världen och sånt där.
Uh-huh.
Och de gör ett mål en gång var tredje match.
Okej.
Okay. I det här kvalet har de gjort ganska bra ifrån sig. Man har fått oavgjort mot Grekland och så vidare.
Wow.
Men man ska liksom, det är verkligen lilleputtnation i sin rätta mening. Och om någonting tycker jag man ska, just det, ha med sig i det här kvalet så är det att Finland har gjort jobb. Liksom de har gjort jobbet.
Tidigare, ja.
Ja.
Ja. Nu var det bara frostingen.
Ja.
Glasyren på kakan.
Och det märktes ju någonstans efter ungefär 30 sekunder i matchen igår så märkte man att finnarna hade ingen helst plan att släppa det här. Det var bara full fart liksom.
Visst.
Ja.
Och först ett bortdömt offside-mål.
Ja.
Men nu var det ju lite spännande och folk jublar ju. Jag var där nere på Medborgartorget naturligtvis.
Ja.
Där de hade tre stora skärmar och jag vet inte vad vågar jag gissa. 10 000 personer kanske?
Ja.
Eventuellt mer?
Ja.
Som det här som stod där. Och folk var nog liksom på riktigt med där. Och verkligen tänkte att vet du, det här är på riktigt. Att vi är inte bara här för att kolla igenom matchen.
Nej.
Och sen liksom gå och fira. Utan det är liksom, vi verkligen var med om det här. Det kan ju gå åt helvete.
Ja.
Och det märkte man. Ännu vid 2-0 så fanns det en lite som sån här spänd förväntan. Vet du, och det där folk, vet du, om någon rödklädd kommer över halva plan så blir det sådär nej, släpp inte. Vet du, nu far det igen.
Just det.
Men vid 3-0 så var det ju. Då var det klart. Ja. Var det vid 75 minuter ungefär.
Ja.
Så där var det. Då, liksom, då vågade alla äntligen
släppa
det. Ja. Äntligen. Då trodde man på det.
Och sen var det ju så att det var ju ironiskt nog så att hade Finland förlorat igår hade man ändå gått vidare. Tack vare att de andra konkurrentlagen förlorade också.
Bättre så här dock.
Absolut så. Men just att det stod ju bra till de andra matcherna också. Så det fanns ju liksom inget hot från någonstans i huvud taget.
Och nu ska det spelas ändå en match va?
Då ska ju ner till Grekland spela.
Mm.
Och Grekland har väl ryckt upp sig lite grann. Så att det kan väl bli. Men det ska bli intressant att se att det finns landslag som spelar med både självförtroende och ingen som helst press.
Ja, ja.
Hur spelar de då?
Ja, förr i världen skulle det väl ha varit att vet du, sen när vi inte längre har någonting att vinna så kan vi vinna matcher. Men liksom, först måste vi se till att vi är ute ur spelet.
Ja.
Och ligga sig på tredje plats när två går vidare och det är 4 poäng till nästa. Liksom.
Just det.
Det här är ju vad man har liksom befunnit sig sedan 1917. Då, eller när var det som fotbollsförbundet grundades tidigare? Det var det 12.
Just det.
Du gissar bara, men någonting då. Ja. Så ja, du talar ju mycket om det här också. De här killarna vet inte vem Kekkonen är. De känns inte vid den här liksom gamla förlorarmentaliteten överhuvudtaget.
Det kommer ju från hockeyn också.
Hockeyn såg vi ju, det hände för 5 år sedan, 10 år sedan kanske den.
Ja.
Att det blev en märkbar liksom annan stämning kring spelet. Då man vågar liksom se på sig själv som att det där. Det var det 2003 som var den här hemska, vi ledde Sverige 5-1 och förlorade 6-5.
Mm.
Efter det så hade ju inte hänt. Alltså.
Nej.
Det var liksom, jag tror vi fick nog där. Nu sa att han räckade.
Alltså, jag tror att skratta åt det. Timo Sellinen var i en intervju nu i tidningen typ förrgår.
Mm-hmm.
om med anledning av någon bok eller någonting som kom ut. Och inte, alltså det, Timo Selänne måste väl ändå anses vara, han är, om han inte är Finlands bästa spelare i tiderna så är han ju topp tre.
Absolut.
En ikon.
Ytterst en modern ikon i mina böcker.
Ytterst få, alltså så många framgångar. Det finns så mycket att prata om. Intervjun handlade om misslyckandet med Nagano och matchen mot Sverige. Där de förlorade med 6-5.
Just.
Och det är så fascinerande. Att det är så här, killen, det finns annat att prata om.
Inte för honom va?
Nej, tydligen inte. Han var bitter för att i Nagano då, när de åkte ut mot Ryssland tror jag var. Eller möjligtvis Kanada.
Var det 24 mot ja, Pavel Bure gjorde 4 mål?
Sår kanske. Ryssland då. Så var han bitter för att några av hans lagkamrater hade gått ut och firat en kvartsfinalsvinst innan. Några dagar innan.
Uh-huh.
Och kanske druckit några glas för mycket.
Uh-huh.
Och han tyckte då att de hade inte mentalt att förbereda för nästa match.
Just det.
Och det här sitter han då 21 år senare. Och tycker liksom är ett problem.
Ja, förlåt. Men det, ja.
Alltså, det finns det väldigt talande. Det är så här, för jag tycker att det är jättefint de här nya finländarna som verkligen, de verkar tro på det. Liksom. De tycker att det här är helt möjligt. Och som jag sa innan jag satt på mikrofonen, alltså att mina barn, deras första liksom erfarenhet av det här blir i princip att, ja men fan, det är klart, tar man bort det i EM. Det är så man skapar liksom den mentaliteten.
Ja, kanske det också, jag menar, om man vill se på och tro på överhuvudtaget någon slags nationella mentaliteter, så kan man ju kanske tänka sig att de kidsen som var barn 95 när Finland knep första VM-guldet i hockey, är de som nu liksom, vet du, för dem hade det varit naturligt att vi kan göra det.
Just
liksom.
Det. Ja.
Att det där, före 1988, eller den där första medaljen med silver då liksom. Vi var alltid fjärde i hockey. Alltså, ja, det. Men sen liksom när Timo Blomqvist får silvermedalj och man bara jublar, vet du. Ja. Sverige blev trea dessutom. Ja. Och sen där Ryssland lät oss vinna.
Ja.
Minns du det här?
Absolut.
88 när det stod, Expressen gjorde två olika löpsedlar, en för Finland och en för Sverige. Där det stod grattis Finland i det här, i finska, i Finland, och sen på den svenska sidan stod det gratis Finland. Och det vet jag därför att vi råkar resa just liksom den dagen. Så vi fick se det här. Anyway.
Det är ju, alltså,
så det kan ju ha att göra med sen.
Jag tror ju inte.
Som du säger, för dina barn kommer att bli vinnare alltså.
Ja, men, ja, eller hur. Alltså så här, du har ju rätt i att man ska kanske inte tala för mycket om så här nationell mentalitet, men det finns ju något där, i, om man jämför med Sverige då, som jag också gick till EM igår.
Grattis!
Tack så mycket.
Ett par timmar senare då.
Ett par timmar senare gick Sverige till EM under väldigt mycket mer timida former. En väldigt likadan seger egentligen som Finland fick. En sån här, vi har jobbat upp oss till en nivå där vi kan åka ner till Rumänien och egentligen bara spela av matchen. Göra två mål och åka hem. Och jag är säker på att spelarna är jätteglada. Men jag såg ingenting, i alla fall på Twitter igår kväll, som tydde på att vi hade gått till någon turnering.
Jaha,
nej. Det fanns liksom ingen eufori eller liksom, det fanns lite om att Alexander Isak hade blivit, då man avbryter matchen då, i matchminut nummer 75 eller någonting, kort, för att publiken hade ropat rasistiska tillmälen till Alexander Isak då.
Va?
Han har ju eritreanskt ursprung va, eller om det är etiopiskt. Så
man kan alltid leda på Balkan att göra bort det. Liksom.
Alltså, herregud. Alltså, de är ju dessutom EM-bärare i Rumänien. Så man är ju så här.
Oj, oj.
Vad heter det? Isak hade gått till domaren på att ta det här. Domaren avbröt matchen en kort stund. Och jag antar att Rumänien får någon slags påföljd för det. Men bortom det har jag inte sett någonting som har skrivit speciellt mycket om. Och det kommer kanske komma då. Ja, vi ska ju fortfarande spela en match till på måndag. Mot Färöarna hemma. Och det kanske då festen kommer, vet jag.
Ja,
jag
hoppas
det. Det är någonting där att det här är någonting som ur svensk perspektiv, jag vet inte om vi tar det för givet.
Det är ingen nyhet.
Det är ingen nyhet.
Det är lite tvärtom, om ni inte går vidare.
Exakt.
Så då är det en nyhet.
Exakt.
Ja.
Det finns en vana här.
Visst är det.
Och liksom en entitlement nästan. Så det är fint på sitt sätt. Det är det ju. Och när EM väl kommer så kommer det säkert bli mer gas i det. Sen kan jag tycka, jag lyssnade på den här Offside-podden då, svenska fotbollspodden i veckan. Och de menade att det finns ett element ur ett svenskt perspektiv som saknas i det här EM:et som har funnits tidigare. Det finns sådana klassiska bilder. VM 86 i Mexiko gick ju Sverige inte till då, fast att vi borde ha gått, för vi hade ett väldigt bra landslag. Men vi trodde att vi hade gått dit. under en kort period. Vilket gjorde att kvaliteterna klädde ut bland annat förbundskaptenen då i en sån här sombrero. Hatt.
Aha, på väg dit.
Ja, för att det är Mexiko-VM. Då gör man en grej av det. Vi ska till Mexiko liksom. Och om man ska till Frankrike så ger man en baguette till någon. Eller om man ska till, du vet, Ryssland så, du vet, här är vodka. Vad som helst. Men här finns, vad fan ska man ge nu?
Nej.
Finns det ju ingenting att ta på.
Nej, vad var det, 10 olika länder som ska arrangera
VM? Man vet inte vilket man hamnar i.
Vi vet, ingen vet ännu, va?
Nej, VM-lottningen är ju 13 november då.
Förutom kanske hemmalagarna då?
Ja. Ja, jag antar att de spelar på hemmaplan.
Ja, det måste vara idén att man får fulla läktare. Liksom,
ja.
Folk har inte vilja se på Finland, Rumänien, när man någonstans i Venedig.
Eller jag antar det. Jag antar det. Jag vet faktiskt inte, jag kan inte den. Men det lär vi få återkomma till.
Mm.
Men det är ju, det finns någonting där också som jag tror gör också att i Sverige så blir det lite mättare än vad det är svårt annars kanske.
Mm.
För man kan liksom inte göra en grej. Det finns ingen story riktigt.
Det är sant.
Vi ska till, vad fan ska vi till?
Nej, vi ska spela flera matcher. Någonstans.
Precis.
Ja, ja. Mm. Nej, jag ser det. Och skillnaden är ju enorm jämfört med vad som hände igår. Jag var på, som sagt, vi var nere på en benbarhetorg och sen efter det på en pub där nära, fotbollspub som det där. Så var alldeles full och galen, vet du. Folk dansade på borden.
Ja.
På riktigt. Och liksom stod och grät och kramade varandra och skrek sån här. Så absurda saker som att, vet du, allting är annorlunda nu. Vet du, världen är ny. Så, alltså, på riktigt, alltså, det var konstigt att se, men det här, någonting stort.
I skuggan av det här så var det ju dessutom så att finska damerna åkte till Portugal och tog en sån här ful poäng på en jävla regnplan i tisdags.
Ja, precis, det var
ju också så här ofinska att göra. De åkte ner till Portugal, spelade på en plan som förmodligen inte hade låtit spela om det var herrar.
Precis, och så ut som Venedig idag.
Ja. Och åker på en korkad straff i första halvlek. Och typ en sån match. Man åker ner och bara förlorar med 1-0 på en skitgrej.
Mm-hmm.
Nej, det gör de inte alls det. De liksom smäller in ett 1-1 mål, ett fulmål i 90:e minuten på en hörna som landar på en finnes ben och liksom studsar in. Typ det ungerska målet 97 fast inverterat.
Just det.
Inte riktigt så illa, men du vet, verkligen sådär, en sån härlig full poäng som man åker ner och tar. Sånt, det är också sån grej. Fan, det är annorlunda. Det är en ny tid. Mycket bra.
Du känner av det här?
Jag känner det.
Ja, kanske det är en ny tid då. Mm. Då ser vi vart den bär oss. Åtminstone kan det inte bli sämre, tänker jag mig. Det kan det
inte. Kan det inte bli sämre. Det är en bra övergång.
Du får gärna snacka. Jag går och hämtar lite kaffe här.
Lite kaffe. Vad ska vi hoppa då någonstans, tror vi?
Ja, vad ska vi göra?
Vi kan hoppa till Sverige.
Varför inte?
I Sverige händer en liten skandal i veckan som är ganska rolig. Det är så här, Sverige har SCB då, statens centrala, vad heter det då? Skitsamma, statistikbyrån i Sverige.
Aha.
De har anlitat ett bolag som heter Evris för att räkna på statistik.
Aha.
Och då visar det att det här bolaget då har från en källare i Solna, som det uttrycks, lyckats få fram felaktiga arbetslöshetssiffror.
Arbetslöshetssiffror?
Ja. Så att nu måste SCB då gå bakåt och räkna om Sveriges BNP.
Va?
Ja, eller hur? Det här är så här grej som man tänker att det här bara funkar, eller hur? Det är ingen som tror att BNP-siffror är felaktiga när de ges ut.
Nej.
Men så tänker man ett varv till och så tänker man så här. Det är klart att det kan vara som allting annat. Eller hur?
Någon har räknat fel eller?
Någon har räknat fel. Kvartalsvisa BNP-siffror som måste gå tillbaka till början av 2018. Så att det är ju...
Går det bättre eller sämre än man trodde då?
Hur var det nu?
Antagligen går det bättre än man trodde. Det ska vara typiskt Sverige, ska det?
Ja, jag antar att eftersom nyheten kom ut...
Det är en tillväxt på 2,5. Aj fan, det var också 3,2.
Jag antar att de inte vet det. Mm-hmm. De vet att det är fel. Och att de måste räkna om det.
Grattis. You had one job, liksom.
Ja, alltså... Nu... jag förstår det som att alla skyller på leverantören, så som det alltid är.
Uh-huh.
På den stackars norska bolaget då, som, i Solna, som... rodiga källare.
Där, Solna igen.
Där arbetsmiljö, precis, Solna igen alltså. All skit kommer från Solna.
Mycket sånt.
Där med stackars arbetarna som sitter där i källaren har inte haft tillräckligt med tid och möjligheter att göra sitt jobb korrekt.
Uh-huh.
Så att det är ju lite jobbigt.
Ja.
Ja. Det är ju, Sverige har ju några sådana här grejer nu bakom sig. Transportstyrelsen, IT-problem och så vidare. Så att jag antar att som arbetare i IT-branschen så får man liksom börja kanske anstränga sig lite grann.
Ja. Helt enkelt. Och man kan ju bara sitta där och ta betalt för sina halvfärdiga produkter, menar du? Alltså.
Jag hade en föreläsare på universitetet som hävdade att, och det här är i och för sig 1998 då, 99 möjligen, som hävdade att 80% av alla IT-projekt misslyckas.
Jaha.
Vilket jag tycker låter ganska...
80%?
Ja, det känns...
Det låter rimligt, tycker jag.
Det låter rimligt, tycker jag.
Ja, ja. Så, ja så i, nu har vi i många, många år haft... Herregud, börjar det bli 10 år snart som de har utvecklat det patient... heter det, informationssystemet som ska täcka hela Finland. Som heter Apotti.
Ja.
Abbotten alltså. Apotti. Någon amerikansk firma som snart har fakturerat en 500 miljoner på det här. Liksom, eller vad det mera? Mer än så. Jag tror vi gick förbi den 500 miljoners gränsen i något skede. Och vet du, för kommunerna vill inte ha det.
Nej.
Det är liksom, det är bristfälligt. Och de fortsätter kasta pengar in i det här. Liksom. För nu har det väl gått så långt. Vet du. Vi kan inte längre... Vi måste liksom tro att det blir till någonting i något skede. Det här måste vara en av de största liksom fiaskorna någonsin, tänker jag.
Ja.
Fucking 500 miljoner på någonting som inte fungerar. Just sån här liksom, varför bygger vi inte själv? Mm. Varför köper du det av ett sån här notoriskt... Alla vet ju att amerikaner och IT är liksom bara skit. Mm. Vet du, på det här sättet, att du kommer att bli blåst. Vet du.
Mm.
Du köper en tjänst av dem, sen gör de som de vill. Du klagar och de säger... Act of God, vet du, eller
något sånt.
Och du har ingen chans att få någon rättvisa av dem överhuvudtaget. För de är liksom på hemmaplan och så här. Varför bygger du inte själv i första? Mm. Varför överhuvudtaget liksom bygga ett så här megalomaniskt IT-projekt? Det här, no, jag har varit ganska arg på det här projektet länge. Just på grund av att det är så valhänt kött. Alltså. Behöver vi ens en sån här? Det är ju, jag menar, kommunerna utvecklar egna sån här. Och i något skede måste du liksom börja sen, vet du... Antingen integrera dem, vilket inte kommer att gå.
Mm.
Eller sen vet du, tvinga på dem ett sån här ett system som de inte vill ha.
Mm.
Och det kommer att vara fullt av buggar. Vet du, det kommer att vara... Varför gör man sånt här? Mm. Liksom, ja, jag försöker alltid hitta den grundläggande orsaken. Jag tror att här finns alltså den här, en debatt som jag också förde igår med en annan, om en, kring en annan sak. Att måste allting satan digitaliseras?
Mm.
Måste det?
Mm.
På ett sån här liksom lite liksom oförstående och dumt sätt känns det som om människor som inte förstår eller tänkte efter riktigt beslutar sig för att sån här ska liksom nu ska vi göra det här.
Mm.
Vet du? Det känns inte genomtänkt.
Nej.
Så om du säger att 80% är liksom
det här är ju bristfälliga. Då, ja, i universitetet.
Jag tror att det är säkert 90 nu.
Ja.
Men poängen här liksom, det känns som att man börjar i fel ända, vet du. Vi börjar med att vi bestämmer att någonting ska digitaliseras som om det vore ett värde i sig. Istället för att se, vet du, vilka de funktioner vi behöver och börja på något sätt därifrån.
Mm.
Det här tycker jag ser på många håll när det kommer till sådana här frågor. Det här Apotti är bara liksom, kanske det största och dyraste haveriet i det här.
Ja.
Men en sån här mentalitet, jag hoppas att den är på väg bort nu.
Det finns ju ett annat IT-projekt i Vilma. Finska skolappen, höll jag på att säga.
Vad är det här? Norska Visma som har utvecklat
det? Det är det nog, va?
Ja.
Den ska ju bort nu. Den ska ersättas med något annat.
Är det så? Varför har folk varit så arga på det? Det är ju jättebra system.
Ja, jag vet väl inte om jag tycker att det är ett jättebra system.
Mm-hmm.
Det, alltså, Vilma är ju då en app för de som inte vet vad det är för någonting. En app där man egentligen kommunicerar från skolverksamhetens håll mot elever och föräldrar. Från föräldrar. De här läxorna har vi, man kan skriva om vad som helst, det finns en chatt och så vidare. Så
där finns läseordningen,
ja.
Finns det till och med barnens mat?
Jag tycker att det är en buggig app. Det är en buggig app som inte behöver vara buggig för den är speciellt komplicerad. I grund och botten är det ju WhatsApp glorifierat.
Ja, okay.
Man skulle kunna använda WhatsApp till i princip samma saker.
Mm.
tror jag. I liksom, åtminstone väldigt, väldigt mycket av det som görs där går att göra även där.
Mm.
Och jag fattar att det finns liksom komplexa säkerhetsmässiga saker i bakgrunden som man måste ta hänsyn till. Som man kanske inte kan lämna på de enskilda användarna, bla 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 bla. Men alltså vad jag kan tycka är att det är en app som... Den kostade säkert sjukt mycket pengar att göra. Den funkar...
Den kostar säkert helt massor.
Den funkar i sin bästa form, tycker jag, okej.
Okay. Men det är väl det som gör att, att man måste använda liksom just någon sån här firma. Att det här måste vara liksom säkerheten.
Mm-hmm.
Måste vara jättehård, va? Mm. Så att ingen kan bryta sig in i det.
Mm.
Så sen spelar det liksom ingen roll hur den funkar, hur den ser ut, vet du, allt sånt här.
Mm.
För att det enda som är viktigt är att du inte kan liksom bli fälld för säkerhetsläckor i den.
Mm.
Så det kan jag tänka att det kanske är ett problem med det här appet också.
Det var ju inte så länge sedan som någon pigg hackerpappa i Sverige, i det svenska motsvarande systemet, lyckades få ut personlig information från det svenska systemet.
Mm.
Just för att det inte var säkert. Och kritiken då var att fan, det här skulle min son kunna göra. Liksom, mm. Liksom du säger, fan, man kan göra det här enkelt.
Ja, men behöver man ens liksom...
Mm. Jag tror att det stor del handlar just om att... Du vet, det finns ett ordspråk inom IT-branschen som är... ingen har någonsin blivit sparkad för att de köpte Microsoft.
Uh-huh.
Och andemeningen det är ju att du sitter som IT-chef eller inköpare, eller vad det nu är. Och så har du ett antal olika alternativ att välja mellan. Och så är Microsoft ett av dem. Köp det. För det kan möjligtvis funka dåligt. Men ingen kan säga att det här inte är beprövat.
Mm.
Och så du sitter du ganska trygg sen.
Är det här orsaken till att alla officiella offentliga finska förvaltningar fortfarande kör med Microsoft?
Till stor del, tror jag.
Trots att de betalar licenser för hundratals miljoner per år.
Ja, det tror jag.
Absolut.
Helt i onödan. Det är en stor del av det. Att det är ett safe choice, liksom. Och att självklart också att det är praktiskt när användarna vet hur man använder det.
Mm.
Alltså, gränssnittet är känt. Alla vet man använder den Windows liksom produkt. Det är ju väldigt svårt att misslyckas.
Och det är väl den ska jag säga, modellen som alla andra som försöker utveckla något slags textbehandlingsprogram måste på något sätt stöda.
Ja.
Att du måste liksom kunna läsa de här dokumenten också i Word.
Ja.
Och öppna det här sheets i Excel och sånt här.
Ja.
Är det så?
Absolut, ja.
Mm.
Så att det var ett långt steg
det blev ett steg
från källan i Solna, men ja IT-branschen är ju intressant på det sättet, och jag tror ett annat, om jag får bara liksom tråka ut publiken med ytterligare en spaning, så är det ju så att det fina med IT är att visst, det finns IT-system som måste funka, till exempel livsuppehållande system på sjukhus är bra om de funkar, men en skolapp, om den kraschar kommer exakt noll människor dö. Det kommer kosta en slant möjligtvis och det kommer göra saker och ting lite jobbiga en stund. Men det betyder ingenting. Ingenting händer. Så
någon kan få reda på ditt barns läsordning.
Jo, för all del. Men liksom, det är väldigt få saker som kan på riktigt drabba någon på ett sätt som får några konsekvenser. Och det gör att om du bygger ett hus och källarvåningen är för svag och det rasar ihop. Som det här hotellet i Warren, New Jersey. Jag har inte läst mycket mer om det. Som föll ihop för 2 veckor sedan.
Nej.
Det var ju ett pågående projekt. Man på
jag blev så glad när jag hörde det. Att det var rör sig ihop.
Ja, det var ju ett nybygge som de höll på att bygga ut. Och så visade att de hade fuskat med bygget. Så att det bara föll ihop.
Mm.
En pannkaka. Men det är ett problem på riktigt. Om ett hus faller. Om ett skolsystem faller. Ja, jag vet inte.
Inte så farligt.
Inte så farligt.
Nej.
Och den acceptansen, den vetskapen skapar ju förstås också möjligheter. Och ytterligare en sak som jag har tänkt på ibland, det är att nu för tiden så bygger man ju inte färdigt någonting i IT-branschen. Man bygger ju en version och sen så kommer du kunna uppdatera den versionen successivt med
nya iterationer.
Ja, medans på den gamla goda tiden när det bara fanns klienter och du var tvungen att gå till varenda jävla kund och uppdatera deras version.
Ja.
Så fanns det en poäng med att bygga lite längre.
Lite bättre.
Ja.
Ja.
Så att jag tror absolut att det finns en någonting finns där. Att det finns en möjlighet och nästan poäng med att få ut det snabbt. För du kan ändå fixa det sen. Dessutom när du fixar det kan du förmodligen ta betalt för.
Det är väl det som jag tänkte att det är hela poängen.
Ja.
Lite som med, vad heter det här? som man rakar sig med, de här rakhyvlar, alltså som du köper skaften, men som kostar liksom, själva bettena kostar liksom 8 gånger mer. Alltså, inte lite så.
Absolut.
Samma Gillette-metoden, som det där som jag tycker att varit. Ja.
Finns ju gamla glödlampskonspirationen också, det är ju samma.
Ja, men den var ju ett faktum alltså.
Jo, absolut.
Det var ju ett faktum att glödlampstillverkare kom samman och bestämde att glödlamporna brinner inte mer än 1000 timmar.
Nej, absolut.
Annars är vi rökta.
Det är underbart.
Ja. Det lär finnas en lampa alltså, var det i Los Angeles eller San Francisco, någon det här brandstation som har brunnit sedan 1800-talet typ.
Fantastiskt.
Ja, som fortfarande fungerar. Mm. Före de började sätta in sån här skräpmaterial som volfram i
det. Det är du, Greta Thunberg. Mm.
Ja, ska vi blanda in henne också. Är hon på väg till Portugal förresten? Precis
ja,
som...
i alla fall ska hon dit. Ja. Mm. Hon skrev ju en öppen liksom, invitation. Att jag är nu på fel plats på jorden för det här klimatmötet som skulle ha hållits i Sydamerika. Men på grund av oroligheterna i Sydamerika nu ska hållas i Portugal.
Blev flyttat, ja. Ja.
Och hon blev bönhörd. Av någon, antar jag, som har resurser och tid och möjlighet att skeppa över någon under orkansäsongen när kväll över Atlanten.
Det här kan bli spännande. Mm. Ja, jag är lite avundsjuk på hennes, de här seglatsen. Alltså, min dröm har ju varit att få segla sen han är liksom riktiga Atlanter. Och så här. Jag är ju livrädd för det här. Mm. Jag minns fortfarande i Kvarken, vet du, där det var ungefär 2 meter djupt vatten. Och det kom en våg på typ 3 meter och mitt i natten och seglet gick sönder för det liksom... Ja. Det blåste och jag såg en fyr där och det här. Och fy fan. Men ändå så är det som så att, vet du.
Det är en enorm romantik.
Man borde verkligen liksom vara någonstans där du vet att det är liksom 1000 kilometer till land.
Kontiki liksom.
Ja, vet du. Och vågorna är liksom 3 gånger högre än vad din mast är. Och sånt här.
Har du varit på Kontiki-museet i Oslo?
Jag ryser vid bara tanken. Jag är lite avsjuk på Greta. Hoppas hon får vara med om något sånt. Nej, jag har inte varit på Kon-Tiki-museet.
Det är ett museum som är väl värt att besöka.
Är det så?
Ja, det är fint. Hela flotten finns där. Utställning.
Och, den var inte särskilt stor, var den?
Nej. Och rolig kuriosa om den utflykten. Heyerdahl ville ju verkligen bevisa att det gick att ta sig över Atlanten med vår flotte.
Ja. Yeah.
Och för att det inte skulle framstå som att han gjorde det under optimala omständigheter, så med flit så anställde han folk som han trodde skulle inte komma överens.
Ja. Mm. På flotten.
Mm. Så han ville ha liksom folk som inte passar ihop. Och det är en fantastisk sak. Tänk det. Mitt ute på Atlanten med folk som inte gillar varandra.
Vilken tanke alltså. Ja. Det hade jag ingen aning om. Men nej, han blev bevisat då.
Ja, det blev det ju. Han tog sig över.
Att även med en grälsjuk besättning så kan man ta sig hela vägen.
Även det.
Hör du, jag såg en tweet i all hast här i veckan som påstod att numera kan man mellan banker göra transaktioner som inte behöver dröja den här extra dygnet.
Ja.
Stämmer det här?
Ja, det är väl det som...
Är det här
som...
nu liksom ett faktum att jag kan flytta över pengar från mitt konto till en annan banks konto och det syns där omedelbart?
Jag är ju semi i den här branschen så jag borde ju veta någonting om det här. Det är väl det här som var en del av det här. Hette det PTS2 eller något sånt där?
Uh-huh.
Det var så precis det här. Att, och det är ju någonting som bankerna har tappat deras makt helt enkelt. De kan inte bete sig hur som helst. Och de kan även heller inte... De måste lämna ifrån sig viss information även till andra spelare på marknaden. Vilket gör att det är fler som kan utföra banklika transaktioner.
Är det här en EU-grej då?
Ja, precis.
Ja. Det är det här vi ska ha EU till. Liksom. Gör det saker bättre för
exakt
människor.
Så. Exakt så.
Nationella parlamenten kan träta om vem som är du, god medborgare och inte. Liksom, och vem som betalar skatt och vem som får bo här och inte. Ja. Men EU ser ändå till att vi får det konstant bättre.
Ja, av skäl. Dels att jag är privilegierad och har lite pengar kvar i Sverige. Men också för att jag har... long story short, inte längre står i bostadskö i Sverige, så hade jag lite pengar jag ville föra över från en bank till en annan. Jag har gått och grämt mig för det här. Att fan, jag orkar inte kontakta banken, för jag vet att de kommer kräva massa skit av mig och förmodligen måste jag åka till Sverige.
Och det blir dyrt.
Så jag ringer banken med den här uppdämda frustrationen i mig färdigt på förhand. Jag är färdig liksom, att liksom, inte skälla på dem, men liksom kräva som en kund. Och de bara är supersamarbetsvilliga och bara fixar och tar typ 2 dagar. Och man bara... nästan lite snuvad på konfekten här.
Så du gick och tog ut över barnen sen? Då,
exakt, exakt. Sådär som man gör.
Ja, jag ser att någon inte har städat här nu.
Exakt så. Ja, fan tragiskt. Men det var, så att jag vet inte, det, världen går mot jäklar alltså.
Ja, det här är alldeles fantastiskt. Jag förstår att i något skede så stämmer det fortfarande. Jag läste en artikel för länge sedan, 2 år sedan kanske, och så här, att Finlands bank har någonting att göra med de här transaktionerna. Mm. Alltså att om jag betalar en räkning på fredag och det här, så aktiverar du, så syns den först på måndag och för allting är liksom nedstängt.
Ja.
Men vad fan, inte ju, varför skulle det vara nedstängt över helgen liksom?
Nej.
Överhuvudtaget. Ingenting är ju stängt. Och, men först 9 på måndag kan de liksom, vet du, fundera vad de ska göra med den här. Då skickas den liksom på något sätt via till verifiering via Finlands bank som sen tar den vidare och så här och sen vidare till nästa bank och så här. Det låter ju inte som ett system vi behöver alltså.
Nej, det är klart att allting handlar om att de kan då sitta på pengarna en liten stund.
Ja, alltså om du sitter en millisekund på en viss summa så får du en bråkdel av den här summan då liksom i ränta på något sätt, va?
Ja.
Är det bara det handlar om?
Det måste vara det handlar om. Så det här liksom... Inga andra skäl.
Men det finns ju inte skäl att upprätthålla det heller, för att det blir, om vi alla ger upp det så blir det ju ändå liksom lika med noll då. Om vi alla bara kommer överens om att nu liksom...
Fast det är alltid banken som vinner. Så är det ju.
Huset vinner.
Jag vet inte om du såg den här nyheten. Det är ju noll, det är minusränta nu för tiden.
Uh-huh.
Vilket gör att enda skälet att man betalar en ränta alls på exempel bostadslån just nu, det är ju för att man har marginal som just banken tar.
Uh-huh.
Och det innebär att liksom, ränta jag betalar är lägre än marginalen just nu. Och sen var det ju så här att det var någon bank som var ute och liksom, det kanske var typ en liten sökare de gjorde, jag vet inte, men det var så här, det kanske är så att konsumenterna får börja betala den här minusräntan snart liksom, så att de får betala för att ha pengar på banken.
Precis.
Vilket man ju redan gör naturligtvis, den här avgift man har oftast. Och så att ja, de vet ju, banken per definition vet ju hur man tjänar pengar.
Så är det, de lyckades sälja mig en medlemskap i banken för 100 spänn också.
Ja, ja.
Jag är fortfarande lite shady på vad det är jag fick för det egentligen. Vet du, det var någonting väldigt, vet du, lite bättre ränta om jag tar en viss försäkring eller sån här. Och så är det, vet du, lite lägre månadsavgift och sån här.
Ja.
Som säkert inte har tjänats in. Alltså, jag bara som en idiot. Jag behöver ta bara. Jag är så jäkla kast på det här med pengar. Jag behöver någon som fixar det åt mig. Usch. Ge mig liksom en fickpeng.
Ge dig en fickpeng.
Ta hand om mig och ge mig en fickpeng. Det är vad jag behöver.
Oh.
Dessvärre är min sambo inte heller någon som tycker om att syssla med pengar. Så. Jag har vänner vars flickvänner är liksom jättebra på pengar och tycker om att sköta om det.
Just det.
Och jag är så avundsjuk på liksom det här. Man ser hur deras liv är liksom fullständigt befriat från allt bekymmer. Allt världsligt liksom. Ändå man behöver bekymra sig då är liksom, det är du, hälsan ungefär.
Just det.
Hälsan och ekonomin är väl de två man har liksom.
Det är väl de
två. Okej, barnen.
Barnen ibland. Fördera på dem ibland. Ja.
Ja.
På tal om pengar, vet du vad? Fråga in lite mer, en annan pengastin bransch, musikbranschen.
Är den pengastin fortfarande?
Tydligen. Amerikanska popstjärnan Taylor Swift.
Ha.
Låt oss prata om henne nu.
Har du en soft spot för den här?
Ja,
sydstötaren.
Jag har faktiskt en liten soft spot för den här skivan 1989 som kom för... Kan det vara 3 år sedan. Sånt där. Det är en poppärla.
Wow.
Ja, det är en väldigt fin skiva.
Hade vi svenska låtförfattare på den då också? Eller?
Ja, Max Martin skrev nog i alla fall några av de låtarna. Och producerade tror jag också en del.
Så lite hemtamt.
Men alltså, den verifieras ju om inte annat av att Ryan Adams, inte Brian utan Ryan. De följer ju upp samma dag, vet du det?
Ryan och Brian, ja. Det är absurt.
Han har gjort en total cover på den skivan ju. Som också heter 1989. Han bara, alla låtar han gjort cover på.
Okej, okay. Det var så bra.
Han tyckte det i alla fall. Oavsett, så nu är det så här att hon ska prisas som decenniets artist på American Music Awards som är på kommande.
10-talets artist.
Mm. Just det, 10-talet är slut snart. Så det är dags för sånt.
Snart börjar det glada 20-talet.
Precis. Och så här är det då, att hon äger inte rättigheterna till sina låtar. Så hon får inte framföra dem på den här galan.
Jaha.
Då var min tanke så här, vadå, man får framföra vilka låt man vill om det är live.
Aha, och sen betala en Teostor-stimmavgift. Liksom.
Precis.
Yeah.
Men då lärde jag mig av en herre på Twitter att...
Som visste något.
Som visste något, ja. Att de här galna i USA, sen Janet Jacksons nipple slip på Super Bowl för 10-15 år sedan.
Ja, var det så länge sedan också?
Måste det vara. Så har TV-bolagen lärt sig att man kan inte sända sånt här live. Du måste ha en fördröjning ifall någon bröstvårta skulle dyka upp i bild.
Uh-huh.
Så att du hinner liksom åtgärda det. Så att de visar alltid sådana här galor med lite fördröjning. Och då är det inte längre live. Då är det en inspelning.
Aha.
Och en inspelning får hon inte göra sina låtar.
Mycket intressant.
Eller hur?
Ja. Yeah.
Så nu ser det så att hon sitter i en rävsax där. Där hon kan inte spela med på sådana galor. För att någon annan äger rättighet hennes gamla producenter.
Vem har intresset av att hon inte ska då liksom framföra dem?
Det är en jättebra fråga. Jag antar att det är så att det här är ett spel förmodligen. Där hon går ut offentligt och säger att titta min gamla elaka producent förbjuder mig att göra det här. Så det är ren politik. Producenten vill ha kräm. Liksom.
Precis.
Och står emot och säger vadå? Jag kan inte göra något. Det här är bara business as usual. Det är avtal liksom. Och frågan är då i slutändan. Vem vinner i slutändan? Var hamnar man i någon slags kompromiss?
Beatles ägde väl inte sina egna låtar heller. Alltså,
var det så?
Ja, Michael Jackson köpte dem upp dem. Just sen i något skede.
Det var väl grunden till konflikten med honom och Paul McCartney.
Ja, jag tror det. Det var ju ganska ovanligt att band ägde sina låtar. Alltså, det var ju något som de lärde sig först i alltså, modern tid att börja kräva när de skrev på för sina förlag.
Mm-hmm.
Att komma ihåg liksom att hålla i det ni skapar, att liksom sälj inte det, utan det här, sälj bara den här licensieringsrättigheten att trycka upp. Men många har ju liksom förbittrats av det här.
Men Guns N' Roses är ett bra exempel också.
Ja, visst.
Man hamnar i konflikt på grund av liksom låträttigheter.
Ja. Usch. Ja, det där med att skicka galor live, jag menar, var det efter Janet Jackson specifikt som det här började göras då?
Om inte annat efter det.
Mm. Ja, för att när spelar, var det 93 eller 94 1900-talet som Nirvana gjorde sin framträdande på MTV Music Awards.
Just det, spelade fel låt.
Ja, de hade inte rätt att spela Rape Me.
Mm.
Men de gjorde det halvt åtminstone. Han började med Rape Me riffet.
Mm.
Och det där.
Var det så folk att på samma gala så gjorde de så att de, för det var ju playback. Vilket de inte gillade.
Mm-hmm.
Så de liksom aktivt spelade osynk.
Ja, det minns jag inte. Det var just den. De har sagt på ett par sådana här.
Det är väldigt punk.
Ja, det är 25 år sedan Nevermind nu i år. 25 år sedan också Kurt Cobain dog. Det är inte sen Nevermind utan sen
94 dog.
Ja, sen Cobain dog 25 år utan honom. Och så några intervjuer med Chris Novoselic, hon är basisten. Han är ju någon slags kommunfullmäktige ledamot för tiden i Seattle, ja. Och det där mindes lite. Och han pratade en hel del om det ena och det andra de hade gjort till exempel med Paul McCartney en grej. Och sen här som han trodde att Kurt hade varit jättepigg på. Och så här. Att tydligen var Beatles en jättestor influens för Nirvana. Vilket är lite roligt. Det var inte till exempel lite Zeppelin eller något sånt här. Liksom, nödvändigtvis. Det är just vet du, bra sångskriveri liksom, i grunden där.
Det finns ju, jag såg faktiskt, vad heter den tredje parten i Nirvana heter
Dave Grohl.
Dave Grohl, ja. Han menade att Kurt Cobains geni, förutom att ha en karisma bortom det mesta, var helt enkelt att han skrev extremt lätta låtar.
Ja.
Enkla melodier.
Enkla riff.
Enkla riff.
Ja, riktiga bra riff. Det sa Tricky redan på 90-talet. Att det där, vad Cobain gjorde var en stor tjänst i musiken.
Mm.
Det var ju bara skräp som kom ut på den tiden. Stock Aitken Waterman och...
Ja, det fanns inga gitarrer kvar.
Det fanns inga gitarrer. Det fanns bara Bananarama och Rick Astley och det här skräpet. Liksom. Mm. Och det där Tricky sa att Cobain tog bra... Vad heter det? Good songwriting back into fashion, som han uttryckte det. Och det kommer jag hålla med om. Sen kom Christ också ihåg att jag skulle säga, vi ville kanske inte glida in i ett sån här orimligt hyllande av sin tidigare bandkompis som han kanske kände mer som en människa också. Så att Kurt var en cynisk jävel. Han hade verkligen inte liksom stått för det här skräpet som man... pass off as music today. Att, det var det som jag tänkte att det är liksom mest synd att han skulle, vet du, de skulle ha gjort massor av bra musik, vet du, bandet skulle säga att det var stort ännu idag, skulle de ha lagt ner, whatever, men han skulle åtminstone finnas och kunna ta ställning till det här skiten som liksom som sätts ut idag. Att på något sätt saknar han den här Cobains röst i debatten om skräpmusiken idag.
Alltså, liksom. Det här visar ju egentligen bara att även Nirvana, om man är vid liv, blir man gubbe till slut.
Jo.
Så är det ju.
Absolut.
Ja.
Jo.
Och det är ju, jag säger inte att det är bra att dö ung, men det kommer ju med fördelen att man slipper det problemet. Eller hur? Man är ju evigt där man var.
Hugleikur Dagson, eller Dagleikur Hugson, som sa att det här, när någon håller på att ta livet av sig, så säger den ena: gör det inte. Självmord löser ingenting. Jo, det löser allt.
Ja. Jag tror faktiskt att inte det också en, har inte, vet du, Louis C.K. en hel lång rant om
det,
samma sak.
Det är alldeles möjligt. Ja. Ja.
Hej och hå. Mm.
Just det. Sydamerika, sa du. Det, ja, det är lite uppror fortfarande där. Vi, ja, talade om det förra veckan en hel del. Chile och Bolivien.
Mm.
Och så sa väl någonting i stil med att först har du en sån här en vänsterhjälte, så sen blir det statskupp och så kommer det någon högerdiktator.
Ja.
Och sen går det åt andra och det svänger liksom, pendeln svänger liksom 180 grader varje gång. Nu hände det ju i Bolivien.
Ja.
Dagen efter att vi hade publicerat,
ja,
vår senaste podcast,
så fick våg slog på den ner i Sydamerika.
Ja, fick Evo Morales, Boliviens president, den sympatiske Evo, fick fly.
Är han sympatisk?
Jag vet, han ser ju så jäkla sympatisk ut. Alltså, så här inka, eller vad är han liksom, för ättling. Alltså riktigt, så här, man ser bara hur cool han är, går omkring och tugga koka och liksom, och har sina lamor. Och
jag känner att jag har en relation till honom bortom liksom rubrikerna. Mm. Så jag vet inte.
Antagligen är han lika korrupt som alla andra som någonsin kommer till makten i den där världsdelen.
Ja.
Vare sig du sen sitter till vänster eller höger om det här talmanstolen.
Mm.
Men liksom rent estetiskt hur det här såg ut. Du hade alltså den här fryntliga, får man säga, infödingen i Bolivia. Som det där, som valde av folket och så här, vet du.
Mm.
Och så, som sen blir avsatt och ersatt av en blond, ung, så här, vad ska jag säga, en ung Thatcher, lite liksom, ärkehöger, liksom, rikjävel och kvinna. Så det blir liksom ett lappkast på typ just 360 grader, eller blir det 180, för att nu får det twistat åt helt andra hållet.
Ja.
Men det här, som sen liksom utropar sig själv till president. Hon var alltså var den andra vice talman i senaten.
Ja.
Och vad heter hon? Jean någonting. Ja, den är Jeanine Anes.
Mm-hmm.
Så det jag skulle säga, man gick liksom från en fryntlig Shrek till en Barbie.
Vad hände egentligen här nu då? Alltså det som hände, det var att det var val. Han blev vald, eller hur? Morales.
Uh-huh.
Men om jag förstår det rätt så borde han inte kunna sitta fler perioder än två. Och det här var hans tredje period.
Idiot som ställer upp i så fall.
Ja, för jag blev inte klok på om det här var så att liksom... För det kändes som att man sitter ju i sin filterbubbla. Och min filterbubbla visade sig vara att när jag kommer till Sydamerika så är den inte tillräckligt tät. Så jag får liksom två versioner här.
Ja, bra.
Och så ena versionen är liksom just det här. Här har vi en korrupt president som håller på att köra Bolivia i botten. Och som mot konstitutionen ställer upp för omval. Och blir vald förvisso, men fortfarande, det är mot konstitutionen. Du får inte sitta så länge.
Uh-huh.
Och därför blir bortplockad av militären.
Precis.
Den ena versionen. Den andra versionen är, här kommer en amerikansk ledd ung kvinna.
Ja, högerkupp.
Högerkupp. Militärkupp, det hör man ju, det låter i sig.
Ja, ja, ja. Liksom.
Snart blir vi junta, liksom. Och det är ett fint ord förresten.
Du gillar det?
Jag gillar det. Fan, fint det.
Junta de Freguesia.
Och liksom bara erkänna, och liksom verkligen bara köra över folket. Det här har vi sett förr. Liksom, återigen med Chile.
Ja.
Så, ja. Båda kanske stannar, jag har ingen aning.
Det är säkert, ja, på ett eller annat sätt. Men, jag såg en intervju med den gode Evo här från Exodus. Varför han åkte? Varför han flydde?
Bra fråga.
Ja. Var det någon grannland där som har fått det?
Mm-hmm.
Jag vet inte om han är på flykt ännu. Men,
okay,
men de frågade om han tänker återvända. Han har liksom lite gett så här hints att han skulle kanske återvända och försöka återta makten. Men samtidigt frågar jag, uppfattar du dig fortfarande, betraktar du dig till Mexiko, ja. Betraktar du dig själv som president fortfarande?
Mm-hmm.
Och sa han, nej, jag gör det inte, men kongressen har inte avsatt mig.
Mm-hmm.
Så den här Janine hade lite för bråttom egentligen. Mm. Om man skulle vilja göra det lite snyggare.
Just det.
Så borde de ha liksom föst ut honom. Eva borde ha lämnat in sin avskedsansökan till kongressen. Som antingen godkänner eller förkastar den.
Mm.
Och efter det skulle hon ha varit liksom fritt fram via den här grundlagstolkningen. Att ta över makten i egenskap av den position som hon har satt på. Men nu blev det liksom fel.
Ja.
Vet du, så här onödiga fel som man gör.
Just det.
Så rent så protokollfel som ja, så det är sånt som folk inte sen glömmer, vet du, som man kan använda emot dem och sånt här.
Ja.
Att nu så, ja, vilken sida är det sant, att borde han ha låtit bli att ställa upp överhuvudtaget, och eventuellt borde han ha gjort det.
Mm.
Och då är det väl rätt att han inte sitter där längre, men samtidigt det här var inte heller rätt sätt att göra.
Ja,
sånt här kan liksom, jag blir arg på sådär, att,
ja,
att kan ni inte göra det liksom snyggare?
Ja.
Försök liksom.
Det finns en regelbok.
Ja, det finns ju liksom sätt, och sen, ja, men vi har följt regelboken. Nej, ni har inte liksom.
Nej.
Att man kan, nöja.
Men det, tror jag också,
det är ju inte mitt problem om man säger så, men sånt här stör mig, vet du. Det blir bara onödiga konflikter. Liksom,
men är det inte här någonstans, vi har ju varit inne på det här flera gånger, att det är här någonstans vi är nu i den här liksom trumpska tiden.
Mm.
Att regelboken har ingen riktig relevans. Alltså det som är, det är det man kan komma undan med. Liksom det är det som är, vinnaren skriver historien.
Och det är kanske just det som gör mig så rädd för sådana här grejer. Alltså, på något sätt ser jag väl ändå att det handlar om en kamp mellan just den här makten och vad ska jag säga, lagen.
Mm.
Så om vi inte har en rättsstat, vad har vi kvar då? Liksom? Då har vi bara människor som biter huvudet av varandra liksom. Och den som lyckas avrätta flest vinner liksom.
Mm, det är fint.
Vi har ju varit där.
Mm-hmm.
Och det var liksom dit vi inte ville hamna igen.
Nej.
Så jag förstår inte hur människor liksom lyckas glömma sånt här. Att,
men det är ju så, om vi går in i 20-talet så är det hit vi ska ju.
Reglerna är ju inte liksom orättvisa.
Nu ska vi bara köra några år tills det blir krig på 30-talet.
Jaha, är det så du säger det?
Det är väl en cykel.
Okej. Om vi tar sådana här säkercyklar så då tar vi det vad heter det, roliga, vad heter det uppsluppna, det glada 20-talet.
Det glada 20-talet.
Ja.
Det är så här revyer och så här skit.
Mycket revyer, mycket det här can-can-dans.
Ja, jag ska på fars nu om 2 veckor.
Ja, men herregud, du har redan börjat liksom.
Exakt.
Det långa 20-talet, vi börjar redan nu. Det låter bra, för det har ju nog varit ganska deprimerande år här på många sätt. Alltså jag minns redan 2014, 2015 var människor som sådär att vad fan, det var det sämsta året jag någonsin haft, vet du, i slutet av året. Och jag var sådär, det var ju ett vanligt år liksom.
Ja.
Men det där, jag vet inte vad folk då har liksom riktigt tänkt på. Alltså antagligen, vet du, Sannfinländarnas framgång och allt sånt här, vet du, och sen hade jag haft personliga förluster och kanske sånt här, vet du, någon har blivit av med jobbet och...
Ja. Du hade ju något år
men mycket gnäll alltså. 2016.
Ja.
2016, ja, det började ju redan 2015 med det här med Motorheads Lemmy.
Mm-hmm.
Fan, det är 4 år sedan Lemmy dog nu.
Ja, ja.
Och sen, ja, hade jag redan i 10 år varit liksom skräp. För det hade vi det här. 2008 var finanskraschen, va?
Fan, vi får akta oss här nu, det här blir riktigt gubbpodd snart.
Ja, men jag är liksom inte av den här åsikten alltså, ja. att det har liksom varit så skräp. Men jag bara minns att människor börjar bli liksom sådär jättemedvetna om att de har haft ett dåligt år.
Ja,
och man bara, vad är det här för jävla inställning till livet liksom?
Ja,
det regnar hela sommaren och vet du, jag blev med jobbet och Trump och allt sådär. Men vad the hell liksom?
Ja.
Att inte allting bara samma hela tiden. Liksom. Inte ett år sämre än något annat år. Liksom.
Nej, tiden är ju trots allt en konstruktion om vi ska vara riktigt sociologiska.
Så långt behöver vi inte gå. Jag bara ifrågasätter den här, liksom, den här på något sätt nyfunna vakenheten över sin egen liksom, tillstånd som människor idkar liksom, och fäller omdömen.
Mm.
Att vet du, det här året var helt shit. Och man bara, du, det är ditt liv.
Ja.
Att det är liksom...
Jag tror det är sant, det finns ju något osunt i att se ett år som någonting man ska bara överleva. Och typ suckas in i nästa.
Exakt, ja. För då blir blir det bättre nästa år, vet du? Om du nu liksom har liksom fokuserat på det här att ditt år har varit dåligt och du liksom lyfter fram det som de bärande elementen under den här upplevelsetiden. Så det kommer ju inte liksom, det är inte så att det blir bättre snart.
Nej.
Vet du, vad har du tänkt dig att skulle hända? Fler soltjänstdagar?
Nej. Vi är tillbaka på cellen igen lite grann faktiskt, sant?
Är det så? Mm-hmm. Jag vill framhålla den här eviga optimismen här fortfarande. Jag är ju radikal optimist.
Det här är en väldigt svår brygga nu. Men jag läste en text häromdagen. En kvinna med rubriken "Vi är kvinnor som går sönder".
Vi är kvinnor.
Ja, vi är kvinnorna som går sönder. Den är en månad gammal, den texten. Så den är kanske inaktuell. Men det var en 36-åring, tvåbarnsmamma som skrev. Tesen var, jag är så trött. Livet är hårt.
Förlåt nu, men är det det?
Ja. Och hon började lite så här. Att när jag var barn under 80-talet satt mammorna under fläkten på en pall. De rökte blå band, hade blå mascara som enda makeup och var enastående vackra med sitt permanenterande hår. Man hade hår i armarna och köpte Big Pack till ungarnas kalas. Saft utan dricka och vita plastmuggar med räfflor på.
Yep.
Nu däremot.
Nu är allt shit.
Nej. Nu är allting mycket bättre,
är det?
Men därför sämre. För att nu måste man anstränga sig så jävligt. Ingen köper Big Pack längre.
Aha. Det är de här 3 liters glassgrejerna, eller?
Men så skriver hon så här. Jag har anmält mig till massa lopp. Och där någonstans tappar jag lite grann.
Alltså typ Lidingö lopp och sånt här.
Ja.
Stockholm halvmaraton.
Jag fattar att det finns en press på människor nu för tiden. Att liksom perform. Och att du ska liksom göra bokslut nu. Och 2019 måste ha varit ett bra år. Och att man räknar lite grann på liksom hur bra blev barnens kalas. Och hur många liksom X och Y gjorde jag. Fick jag pris på jobbet? Fick jag ett jobb? Har jag ett bra... Alltså allt det här. Liksom, har jag bekanta som jag tycker om? Bla bla bla. Men någonstans liksom blir det ju absurt. När man just flyttar liksom målposten till att bli... Jag måste också springa 2 maraton.
Annars är jag skit.
Annars är jag skit.
Ja. Yeah.
Och det är liksom, det kanske är elakt att lägga det på en enskild person och det kanske ytterligare korkat av mig då, återigen som den här vita gubben i en podd som sitter och säger att fan, skärp dig. Men någonstans, fan, skärp dig. Alltså fan, allvarligt talat. Måste inte åka Vasaloppet? Ingen måste åka Vasaloppet.
Nej.
Måste faktiskt inte det.
Nej.
Det går att liksom, du kan inte säga så här.
Vad är det, 270 kilometer plåga?
Nej, det är ju fan 9 mil.
Ja, ja.
Liksom.
Det är bra.
Och du vet, så här, och så skriver hon så här med kursiv text, typ var fjärde stycke. Jag är så trött. Jag är så, man blir ju det av Vasaloppet. Du är asklött av Vasaloppet. Det är vad jag förstår.
Det är lång väg att skeda.
Jävla lång väg. Du ska upp till Dalarna. Fan, jag köper inte det. Jag köper inte den här tiden liksom, där man lägger, alltså, dels är det ju en humble brag. Att man en lång text om hur grym man själv är.
Mm.
Och ändå avsluta med att säga att jag vill inte ha det så här. Men ha det inte så då.
Mm.
Fan, kom igen. Skippa loppen. Köp Big Pack. Fan, jag har varit på barnkalas. Det är helt fine. Det är helt fine. Alltså, jag vet inte. Jag blir helt perplex. Det är så här människor lever.
Antagligen, ja. Ja, det känns bra. Jag säger inte att människor inte kan ha det svårt. Alltså, det är ju klart att människor med låga inkomster som
helt
bor,
annan fråga.
Vet du, som har det på riktigt liksom. Svårt att få det att gå ihop så här. Det är ju ett sånt ska vi ju inte ha liksom. Men den här välbeställda liksom, många av mina Facebook-vänner liksom, som är helt normala människor, minns jag bara att, kommer inte ihåg vem det var eller något sånt här, men alltså, det här jäkla klagande på att det har gått dåligt liksom, att saker är dåligt. Jag tycker inte att det är riktigt. Jo, det är sant att Finland är ett rasistiskt land med många fascistiska element. Liksom, ja. Sån här. Det underskriver jag.
Ja.
Men det är liksom... Vi kan inte hålla på att gnälla om det liksom, på det här sättet. Och, liksom, och sätta in det i vår slutrapport över liksom, hur vårt liv är skräp. Liksom.
Ja.
Nu var det någon sån här kedjebrev på Twitter som gick omkring och sa, det är bara 1 månad kvar av 10-talet. Vad har du gjort det här decenniet?
Ja, jag såg den. Ja.
Eller vad har du accomplished? Alltså,
ja.
Vad är en bättre översättning här?
Ja.
Vilka bedrifter har du liksom? Så här, fan. Inga bedrifter.
Tweet, eller?
Väldigt, väldigt lite bedrifter. Liksom. Ingen pris. som jag har vunnit, vad jag kommer ihåg, inga medaljer har jag fått, inga inbjudan någonstans till, till presidentens slott.
Sparken varsin gång har jag fått.
Sparken? Mm. Sparken har jag fått. Det var, det var ingen bedrift precis. Nej. Men liksom, men kanske att komma tillbaka från sånt kan anses vara en bedrift.
Jo,
och liksom, och inte falla igenom skyddsmaskorna i, i samhällsnätet och så här. Liksom. Men jag tror hela den här idén liksom, att du, nu ska du liksom, nu ska du slå ihop en rapport och arkivera det här. Att det här blev gjort nu. Liksom. Ja. Liksom, vem kommer att läsa den där rapporten någonsin?
Nej, ingen kommer göra det. Och sen så tror jag också, alltså för mig, alltså, om man slår ut på decennier så blir det ju, det blir ju lätt också lite sådär nästan, vad säger jag, förlamande att titta på 10 år bakåt. För så jävla mycket händer ju inte i människans liv.
Mm.
Som på riktigt är värt att liksom, jag menar, jag har varit på krogen några gånger. Haft roligt. Men jag tänker inte redovisa för det varje gång framförallt. Jag, liksom, du förstår, alltså, det är ju några resor. Alltså det är ju så, man lever sitt liv. Men det är ytterst få människor som över en, alltså det finns ju ett skäl varför dödsrunor är oftast bara en sida. Även om du blir 100 år gammal. Så jävla mycket finns inte att berätta.
Det är väl en kvarts sida text ungefär i en ungefär normal dagstidning.
Ja, jag tänker på typ Economist. De skriver ju liksom inte längre. Men då skriver de kanske om Dalai Lama också.
Mm-hmm.
Det finns inte mer att berätta.
Lite politiska sammanhang och sånt här.
Ja, så jävla mycket finns inte att berätta om oss vanliga dödliga.
Nej, men oftast också om du har varit en ledande chef på ett viktigt bolag. Så, ja, så är det liksom vet du, en stor reform som du har.
Ja. Så det är det du är påkommen för.
Ja, det du tar till exempel när vi småningom skriver Jorma Ollilas nekrolog.
Mm.
Så är det väl nog liksom världens största mobiltelefonbolag som vi kan nämna. Men that's it liksom. Vi kommer ju inte berätta alla hur han har träffat amerikanska ambassadören och hade en jättetrevlig kväll eller något sånt här. Liksom. Som du säger, alltså det, vad har du åstadkommit? Har du liksom, fy fan vad jag får fel i huvudet. Alltså.
Ja. Ja, jag
ser min, barn hade fått.
Jo, men exakt. Och lite så ser jag på min tid också. Om man tittar på decennier så ser jag på min tid lite grann som sådana liksom faser. Alltså barnen är det här. Jag har ju en dotter på 8, så det blir ju i princip sen. Ja, hon är för 11 liksom.
Mm.
Så det blir ju det här decenniet. Det blir ju småbarnspappa.
Vad skulle vara något sådant här som skulle vara värt att nämna? Alltså, för mänskligheten borde man ju se. Inte kanske personligen, men vad har mänskligheten lyckats med under senaste 10 åren liksom? Det här borde vi kunna.
Alltså jag tycker det finns en.
Vi har ju, i Europa har vi åtminstone liksom gjort en hel del miljöarbete.
Ja.
Och det är väl, Finland har också gjort stora framsteg vad gäller just vet du, utsläpp och sånt här.
Ja.
Även om det inte syns på global skala särskilt mycket. Men
det kommer
liksom
inte heller stå i någon historiebok. Alltså, när våra barn.
Vi har fått till på Parisavtalet.
Ja,
och sånt här,
vet det du. Kommer ju stå i en historiebok.
Ja.
Och det är ju det som man kommer läsa om 40 år eller 50 år. Förmodligen. Eller inte. Men liksom den sortens händelser.
Mm.
Brexit kommer ju stå i historieboken.
Beror på hur det går.
Jo, men det kommer fortfarande stå där. De försökte från 16 och framåt. Eller 17 kanske var. 16. Det har gått 3 år nu.
Det är 3,5 år,
ja. Härligt var de.
Jag hade helt glömt bort att det ens pågår där i bakgrunden. Mm. Men det blir ju val så småningom där också.
Ja. Såg du förresten att nu har ett gäng länder, bland annat Australien, börjat tröttna på den här Brexit?
Ja. Australien börjar säga ifrån nu.
Australien tycker att fan
orkar vi inte längre.
Orkar Brexit liksom. Så att nu så har de börjat begära kompensation för de förlorar ju pengar på det här.
Ja.
De vill ha kompensation för Brexit related disruption to trade.
Wow.
Mm. Och någon kommenterar här med hate to say I told you so. Ja.
Ja.
Det här är en sån typisk grej liksom, att ja, det här får inte nog räkna med lite grann.
Nej, alltså ska inte allt bara bli bra?
Mm.
Jag tycker den här Boris Johnsons vision av att vi bryter alla band.
Ja.
Och sen liksom, vet du, så vaknar vi upp nästa morgon i en ny och fri monarki.
Ja.
Med fria händer att liksom bara nå ut i världen. Och så.
Ja.
Jag försöker liksom se hur den där morgonen ser ut. Antagligen regnade.
Ja.
Och vi vet, god damn, hur ska vi få ost från Frankrike? För vi har inga avtal om ost, liksom, hygien med dem längre.
Nej.
Kan vi köpa in ost därifrån ens? Liksom? Vad tänker han sig? Någon slags sån här rebooting av hela samhället?
Ja, det är så han tänker sig. Jag tror det. Jag tror det. Ja. Man vaknar en morgon och bara är fri.
Fri från allt.
Du har, liksom, du har haft ett virus i kroppen under en längre period. Och du har varit bunden. Du har haft en fru du inte tycker om och du har haft barn du inte tycker om. Och du vaknar en morgon och du är fri. För allt det där är borta plötsligt.
Huh.
Och så blir man lycklig tydligen då.
Mm.
Ja, lycka till både med det.
Ja.
Ja. Så den jätteroliga videon förresten häromdagen. Han hade varit på en sån här dag istället på en förskola. Och sitter mellan två stycken fröknar. Och ett barn som sitter i en av fröknarnas famn. Och de sjunger Wheels on the Bus. Wheels on the Bus, go round, round.
Var det en peak?
Fembarnspappan Boris kan inte texten. Det är inte den svåraste texten av alla barn kan heller. Fan, mina barn kan den på engelska. Typ den nivån är det.
Det finns väl bara en fras i den?
Nej, det finns flera verser.
Är det så? Ja, ja. Okej. Okay. Jag har bara sett den i Peppa Pig när du sjunger den.
Just det, ja. Så att, ja, det var inte bra optics. Nej,
fem barn va? Mm. Det hade jag ingen aning om.
Han har fyra barn med en kvinna va? Och sen har han väl en till med en annan tror jag. Mm. Det finns fel. Det är ju, han har ju en väldigt intressant civilhistoria, den här mannen.
Ja.
Så likt också Trump naturligtvis. Det brukar ju vara så.
Ja.
Så att, ja, hej då.
Nå ja, vi får se. Det var lustigt tänkte jag säga. Det var en strategiskt intressant position som Nigel Farage från The Brexit Party tog här nu. Så att Brexit Party tänker inte ställa upp någon i det här i valkretsar där Tories är projicerade att vinna.
Okay.
Alltså de tänker inte utmana Tories i valet.
Nej.
Endast Labour.
Mm.
Och där kommer de att satsa på att det där, på att ödelägga Labours möjligheter.
Okej, okay. Vad tänker du om det?
Jag tänker att det här med Brexit verkar vara väldigt viktigt för vissa. Mm. att det där. Kanske det är en sund strategi.
Mm.
I det fall att Tories faktiskt är Brexit-parti. Då, att deras liksom, det är deras syfte. Med Johnson så är det ju så förstås, men det där, jag undrar om han har det stöd som han behöver.
Det känns som att Tories är det tills man avgår.
Ja, precis. Lite som sådär, att lite som med republikanerna nu, att det är bara liksom, det är bara såhär Tea Party, hårdnackade, ja. Ska jag säga, rabulister kvar där. Och det börjar bli liksom en sån här liksom extremistparti. Liksom. Mm. Att, jag antar att Farage vet vad han gör. Han är ju säkert en erfaren taktiker i politiken och så här. Men jag undrar på det där, vad är det som gör att människor är så fruktansvärt rädda för Jeremy Corbyn i England?
Mm.
Och Storbritannien kanske överhuvudtaget. Alltså att det är verkligen en sån här, lite så här Voldemort nästan, att nämna Corbyns namn. Är det någonting som du tänker på, vad är liksom hans den här, förutom att han då är vänster och säger en hel del om nationalisering av det ena och det andra. Och sånt här. Mm. Är det bara det handlar om? Eller finns det något hos Corbyn som gör honom liksom ettar värre än någon annan potentiell Labour-ledare?
Att vara
det en oförsonlighet?
Socialist, liksom. Det finns ju ett skäl varför liksom Labour... Det finns väl ett skäl till varför Labour... när de gick väldigt mycket till höger, vann val.
Ja.
Antar jag. Och han är väl rätt kompromisslös, helt enkelt.
Ja, han är sån här Sanders, Bernie Sanders nivå av äkta liksom, gammaldags socialist.
Ja.
Som på riktigt så... tänker liksom beskatta de rika med 110%.
Ja. Det har väl inte vunnit val i Storbritannien på ett bra tag?
Labour, nej.
Nej,
inte alltså sen.
Den liksom inställningen med det. Det är väl ena.
Nej, vem hade de? Alltså, hade de haft en premiärminister sen...
Blair.
Sen Blair, ja.
Nej.
Och det började vara 15 år sedan.
Eller det hade de ju. Vad hette han som kom efter Blair?
Miliband.
Nej. Han den där gråa herren. Vad hette han? Han var så grå att man glömmer bort honom.
Han som Blair blev omöjlig.
Ja.
Mm. Han satt inte länge. Vem fan var det?
Jag minns inte.
Skitsamma.
Ja. Hur kom han vann inga val i alla fall.
Brown.
Brown heter han. Gordon Brown.
Gordon Brown, visst
var det så. Labor. Men det är väl en av. Sen så är det väl så också att åtminstone sättet han attackeras på från höger, Corbyn, är ju att han har en lite svag punkt gentemot Putin till exempel. Mm. Han har inte varit jättetydlig med vad han tycker om Ryssland och Ukraina och sådär.
Just det finns det här elementet också, ja.
Och det är väl inte odelat bra.
Sen var han också blev lite liksom marinerad i någon slags antisemitism här för både tidigare i år i våras. Vad var det för skandal? Mm.
Men det blir ju alla vänsterledare.
Är det så?
Ja, va? I något läge.
Jaså?
Jo, men så är det ju. Alltså, det är ju om du, det är svårt. Om du tar till exempel svenska politiker som ju... Sverige har ju erkänt Palestina till exempel. Under vet du, socialdemokratiska regeringar. Mm. Och att göra det och sen inte bli kallad antisemit är ju, verkar ju vara omöjligt på politisk nivå. Mm. Så att jag kan inte se hur Corbyn skulle kunna komma undan det. Han är ju långt till vänster om, gissar jag, som svenska regeringen.
Nu kan man ju vara emot vad Israel gör liksom som stat och, och annat sånt här. Men det här med antisemitism känns ju nog som en jättegammal grej på något sätt.
Att den finns ju dock.
Ja, det, jag undrar också hur den kan finnas. Alltså, är det bara någonting som har traderats lite som... Vet du, man har inte riktigt tänkt efter, men någon, har du någon, vet du, någon farfar eller någon har liksom sagt att... Att judare är såna och såna. Mm. Och såna ska vi inte liksom umgås med. Mm. Är det sånt det handlar om? Eller liksom... För det finns... Vad liksom...
Men hela den världskonspirationen bygger ju på det här. Hela idén är ju Soros etc. etc. Ja. Det är ju en judisk konspiration.
Men vad är det med dem? Liksom? Vad är det de har gjort?
Är det oklart?
Jag undrar, liksom, vad bygger den på? Alltså, finns det ett enda liksom... Ett verkligt... Verklig orsak här bakom liksom.
Förutom att de stod bortom 9-11 och liksom... alltså det är ju uppenbart galenskaper.
Jag bara menar att hur kan en person liksom i framträdande politisk ställning överhuvudtaget liksom hysa sådana åsikter? Det känns som så jäkla förlegat.
Ja.
Vet du att ja men vet du, judarna är sådana och sådana. Vet du... När är du född? Vet du, på 30-talet? Ja, det. Det bara känns som sådär jättegammalt. Att sen att liksom eller anklaga någon som Corbyn liksom för att vara antisemit. Så man sådär, varifrån tror du den nu? Liksom? Ja. Att, jag säger inte att de här sentimenten inte existerar och många är väldigt pissed off på Israel och sånt här. Ja. Men har det att göra med, liksom med deras religion? Ja. Eller liksom det här förmodade världsherravälde? Ja. Och allt sånt här. Eller har det att göra med, liksom, med Israels politik?
Jag tror att det är politiskt. Alltså,
och liksom, vem vinner på att sammanblanda allt
jag
det här?
Jag vet inte,
liksom.
Men en sammanblandning är ju otroligt. Det finns ju en enormt intressant dynamik där du har alltså folk som går på gatorna i USA och skriker att you will not replace us.
Ja, Jews will not replace us.
Jews will not, exakt.
Ja.
Men det här är ju... Med klara band till amerikansk höger.
Aha.
Jo.
Ja.
Amerikansk höger...
Älskar
i sin
Israel.
Tur älskar Israel.
Det är just det. Jag får inte ihop det.
Israel är i konflikt med Palestina. Och där finns det en enorm muslimsk faktor. Och högern är ju också het på att Corbyn och egentligen hela vänstern just är för mild mot islamistisk terror etc.
Uh-huh.
Så att vart det här börjar, det här är ju en råttsvans som alla, alltså det är väldigt svårt att förstå.
Jag tycker också den är absurd liksom. Ja. Att varifrån, jag kan tänka mig att det finns någon sån här enstaka kokon som på riktigt tror att det finns, vet du, att Soros drar in oss i trådar bakom kulisserna och sån här. Det kan jag bra tro att människor liksom, vet du, folk tror ju på vad som helst som de har sett på YouTube verkar det som. Men liksom när du ändå vet hur saker fungerar, när du kan liksom gestalta världen som olika makter mot varandra. Hur får du in? Jag får inte in antisemitismen längre som en grej, vet du.
Nej.
Det känns som att...
Men det blir ju... Man är ju... Ofta är det ju så.
Det var jätteabsurd anklagelse mot Corbyn, tycker jag.
Men man lever ju i en sån verklighet där man på något sätt tycker att... Men,
vad betyder det? Betyder det att han
sig,
inte...
Det finns ju sådana här... Det är som du säger. Det finns sådana här drag i samhället. Att låtsas som att det inte finns rasism etc. Eller antisemitism i samhället är ju bara naiv. Men så sent som häromdagen var det liksom hakkors på en skola i Stockholm. judiskolan.
Säkert, men vet de där människorna vad de ens menar när de tecknar de här hakkorsen? Det är det här jag undrar.
Men, alltså, men
jag skulle vilja
liksom
fråga, vad menar du här nu?
För spelar det ju ingen roll, egentligen. I slutändan, om du drabbas av det, så är det skitsamma. Att Alexander Isak, varför folk skriker honom på läktaren i Rumänien, är ju inte så intressant, egentligen. Eller hur?
Hur de tänkte där.
Hur de tänkte. Yeah. Vad har ni för logik på? Det är inte så att han vänder sig om, bara, kan ni förklara? Vilket ju är ett själva från de här jävla poddarna med folk som pratar med extremister. Det är så ointressanta.
Yeah.
För det är så här, jag bryr mig inte varför du är nazist.
Mm.
Det är en jävla korkad...
det är fel.
Ja, och vi behöver liksom inte diskutera det. Mm. Jag behöver liksom inte förstå varför du ritar hakkors på en skola. Det är så jävla ointressant. Men det är klart att det är intressant ur ett... Jag vill inte höra dig berätta det, men man vill ju förstå det. Vad mekanismerna är, såklart. Det vill man ju förstå. Men det går ju inte att förstå.
Nej, det är nog, jag har lite svårt, men det känns jättebarnsligt också. Vet du? Som någonting som man har lärt sig någonstans ifrån. Sen bara vet du, upprepar.
Ja.
Som så här att.
Och så görs det ju. Ska vi hoppa till Finland?
Vi hoppar gärna bort från det här. Vi svamlar vid
Finland fåglar. Finns det ju, det hände ju en grej häromdagen. Som var den här SDP-politiken.
Ja.
Abdi Rahim Hussein då?
Abdi Rahim Hussein.
Han... Socialdemokrat.
Ja, ja. I kommunfullmäktige.
Ja, och taxichaufför.
Och taxichaufför. En sån här aktivist för somaliska ärenden också.
Ja.
I Finland. Bott här sedan 90-talet.
Ja.
Ett sån här, ett favorithatobjekt för den bruna högern.
Det kan man tänka sig.
En sån här liten ettrig kille som inte rädds att säga emot.
Mm-hmm.
Väldigt, väldigt liksom... Jag träffade honom, han var riksdagskandidat. Och jag var ju det också då i våras. Så då hade jag tillfälle att sitta med honom i en panel. Och jag tyckte vi var liksom ett gäng ganska normala människor som sitter där. Som det där... Men den ambition och liksom det jobb som Husu så att i det här var liksom på en helt egen nivå. Alltså, han kommer in med ett litet entourage som liksom som basically filmar honom live hela tiden. Mm. Sen tar han själv kameran, gör lite selfies, gör lite selfie-videos, går ut i publiken, vet du, snackar med någon i den här panelpubliken för det här började. Liksom. Han tar sin namnskylt, ändrar på den så att den ligger, vet du, så att alla ska se ordentligt, vet du, den kanske var lite snett eller något sånt här. Håller upp den, fotograferar den. Och sen liksom, sen har han gjort den här repertoaren då liksom av det här av synlighetsgrejer. Då vände han sig först till sina, vet du, kollegor och bänkgrannar som sitter. Jaha, hej, vet du. Att du är också här. Och jag är säker på att han inte kommer ihåg att jag var där. Där var också den här Özan Yanar som ju inte heller blev invald då. Det där.
Ganska modern approach egentligen.
Ja, så super liksom ambitiös och som så här. Att det här var ändå en ganska low-key event för Amnesty i östra Helsingfors. Det var mycket tal om då mänskliga rättigheter, invandringsfrågor och sånt här, familjeåterföreningar och sånt här. Och på något sätt kändes det som, för mig åtminstone, som en sån här lite, vad ska jag säga, antikommersiell tillställning. Amnesty är ju liksom en moralisk organisation mer än en liksom kommersiell organisation.
Ska väl vara det.
Ja. Så, och det där, och hela stämningen kring det här var liksom lite som sådär att vi alla är lite på samma sida här och det här är, och vi ska nu adressera de här olägenheterna i världen och det där. Men han kommer liksom in med en sån ganska så fighter-mentalitet, vet du, att det liksom, det är lite vi eller, jag eller dem, vet du, att vi är här för att fiska röster, vet du, det här är en tävling. Och jag tror inte att någon annan i den här panelen riktigt hade den.
Nej.
Den liksom, åtminstone inte den ettrighet som Husu hade. Så jag kan förstå att han som person kan irritera människor något fruktansvärt. Och det där. Han har inte alltid varit heller liksom, ska säga, helt hygglig och ren och liksom på någon moralisk hög nivå liksom med sina utsagor.
Nej.
Om det ena och det andra. Och han har säkert fått vara med om det ena och det andra under sin uppväxt.
Just
det. Så här, och det där. Men han var en intressant person och det där. Jag brukar liksom supporta hans grejer när han har någonting att säga på Twitter. Och nu gick han ju sen och trampade i klaveret ordentligt.
Ja, varför pratar vi honom nu då? Jo, för att han är ju då taxichaufför till yrket. Och han skrev för en dryg vecka sedan, nu är det ju på Twitter, att han hade stannat sin bil på motorvägen och bett en kund stiga ut för att kunden betett sig rasistiskt och sagt att Hussein ska åka tillbaka till hemlandet Somalia.
Det får han ju ofta höra.
Det kan jag tänka mig. Problemet med det här är ju att två saker då. Det ena är att man får inte stanna en bil på motorvägen och släppa ut en kund. Av taxibolaget får man inte göra det. Och man får heller inte göra det i lagen.
Nej, man får inte stanna på en motorväg.
Nej.
Jag tänkte att han vek in på en sån här busshållplats vid motorvägen. Jag fick det till dig i mitt huvud. Liksom.
Oavsett så ledde det här då, eftersom det var en speciell händelse naturligtvis, utsagor då, till att taxibolaget med inte annat började göra undersökningar och kom fram till att det här aldrig hänt.
Detta har aldrig inträffat, nej.
Detta har aldrig inträffat.
Nej.
Vilket han då fick erkänna att nej, det här har jag hittat på.
Och det gjorde han.
Ja.
Väldigt kvickt gick han ut och sa att förlåt, jag ljög, jag hittade på, jag var så arg, det var...
Då är frågan för mig, okej, jag är lite konspiratoriskt lagd här.
Uh-huh.
Finns det ett scenario där det här visst händer, men där han tycker att priset för det är för högt?
Det är alldeles möjligt.
Mm.
Ska se vad som kommer. Oj, vi sitter och spelar en podcast, va?
Jo, alltså att han, being the person som han är, lever i en väldigt konfliktfylld ändå situation. Han är en person som knappast får röster från, säg, de han, som tycker illa honom ändå.
Nej.
Han kommer inte att få över någon på sin sida. Vilket gör att för honom så är det bättre att få behålla jobbet. vilket han kanske inte har fått göra annars.
Mm.
Än att vidhålla det här.
Hålla fast vid...
Ja, hög spekulation på det här.
Okay.
Men fortfarande, tanken slog mig. Att man lever i den verklighet som han gör. För att det skulle finnas kunder som ber honom åka hem till hemlandet Somalia. Ja, sådana finns det säkert.
Absolut, ja.
Och att det skulle få topplocket att gå då och då för honom. Ja, det skulle det förmodligen göra för mig
helt
också.
Helt säkert.
Skulle det leda till att man liksom stoppar av någon på motorvägen? Ja, kanske.
Varför inte?
Jag ser liksom inte att det här skulle vara ett omöjligt scenario.
Absolut
att,
inte.
Varför? Och att
stig ut din rassa jävel.
Precis.
Ja. Helt normalt beteende. Om någon skriker sådana här shit faktiskt. Från baksätet.
Jag håller med. Alltså verkligen. Så att,
fullständigt försvarbart. Och jag menar fullständigt plausibelt.
Ja.
Även om det där...
Så varför skulle han ljuga ihop det? Det är det jag försöker säga.
Men, aha, så du menar att det har hänt?
Ja, alltså det jag menar. Liksom, det skulle,
det hände just bara inte den gången.
Jo, att det har hänt. Ja, nej, men alltså, ja, det är också ett scenario. Att det har hänt, men att han bara flyttar tiden lite grann.
Mm.
Men nu blir det ju dåligt för honom, naturligtvis. För att nu ställs ju frågan då. Du har berättat ganska mycket olika historier. Är något av det här sant?
Det är just det. Och det, här, det är ju det som är den stora skadan här. Mm. Inte huruvida det gick, vad det betyder för honom eller något, utan för alla de som på riktigt är utsatta för rasistiska angrepp överhuvudtaget.
Ja.
Vi har väl alla nu ändå skäl att ifrågasätta huruvida det här är sant.
Ja.
Och det gäller allt från kvinnor som har blivit misshandlade eller utsatta på olika sätt till minoriteter av olika slag. Kommer nu att liksom få lida av det här.
Mm.
Så även om man förstår, och speciellt med Husus temperament, så är det här liksom, hans tweet, han är väldigt aktiv på Twitter och liksom slänger ur sig det ena och det andra. Mm. Så jag förstår honom fullständigt. Alltså. Mm. Men inte var det ju rätt ändå. Nej. Men däremot kan jag inte riktigt tycka att den här hetsjakten på honom har varit särskilt klädsam heller. Alltså det är verkligen så här, verkligen, hur ska jag säga, sådana som inte tycker om honom fick nu verkligen liksom en julklapp liksom i förtid.
Mm.
Och det har nog varit så, och på så jäkla bred front blev det här liksom ett problem.
Mm.
Att det verkar som att han verkligen har varit en nagel i ögat på många. Alltså sådana som jag kanske inte ens skulle ha tänkt att ha någonting desto mer att liksom omdömen om honom eller åsikter om honom. Så liksom var nog så upprörda nu på Twitter, vet du, och allas alla minoriteters vägrar och så här. Och det känns lite som att han har grävt blod ur näsan nu ganska länge.
Mm.
Och nu liksom, nu satt han dit sig själv och gav liksom boxningshandsken rakt åt alla och det där. Men den här bredden på fördömande så överraskade mig.
Mm.
Att det var så många liksom, vad ska vi säga, som jag uppfattade som rätt moderata i många frågor. Som nu tyckte att det här var nog det värsta som har hänt. Och jag kan inte liksom tänka, jag ser inte liksom riktigt något annat där än att de verkligen tycker illa om Husu.
Ja.
På riktigt liksom, någonstans djupt i grunden. Och han är svår att tycka om. Jag menar, jag säger det. Men det där, men det blev liksom, det blev lite för stor våg av hat över honom nu. Mm. I förhållande till vad han gjorde.
Mm.
Eller sa det då.
Mm.
Och sen liksom, nu blev han ju utkickad ur kommunfullmäktige gruppen fram till sommaren.
Mm.
Och det där. Vi får se om han någonsin kan ta sig tillbaka i politiken
igen. Det finns ju en jätteintressant diskussion att hålla ju på ett generellt plan här. Just det här med liksom, vad får man stå ut med som inte minst offentlig person, men också generellt som liksom svarthyad, mörkhyad i Finland.
Det är svårt att förstå. Alltså,
ja.
Jag vet ju att det finns ett djupt resentiment i det här samhället. Liksom.
Mm. Men sen finns det ju andra grejer då, liksom, som politiker så har det heter ju faktiskt förtroendevald.
Liksom. Mm.
Så att förtroendet måste finnas där.
Ja, förtroendet är nu på, åtminstone på utvisning.
Vet du, en parallell historia om förtroende. Jari Sillanpää. Ska vi säga, för oss svenskar som inte vet vem han är. Finlands Lasse Berghagen.
Säkert.
Mm. Har ju åkt dit för knark. Han blev dömd för narkotikadom.
Ja, alltså det visade sig att han hade missbrukat amfetamin i flera år.
Ja, och det är väl 2 år sedan och sådär som han åkte dit för det.
Ja, då var det väl så här helt pudel. Att förlåt, jag ska liksom skärpa mig.
Ja, han satt ju grät i tv och sådär. Och
han fick väl tillbaka sin karriär lite på nåder sen.
Ja, det kan man säga. Och han har ju en publik som tänker mig är kanske inte du och jag.
Nej, det är de som är 15 år äldre än vi, ska jag säga.
Ja. Vilket gör att hans mest lukrativa period är nu. Jul.
Kring julen. Sjunger julsånger.
Då kommer nyheten att när de gjorde husrannsakan hos honom så tog de med en minnessticka, en USB-sticka, på vilken det visar finnas bilder, barnpornografi som de uttryckte i tidningen.
Herregud.
Mm. Och då ska jag säga väldigt tydligt här att han är inte dömd för det här senare. Han, det verkligen inte framgick vad han har gjort. Och även om rubriken var Jari Sillanpää åtalas för sexuellt utnyttjande av barn, så är det tydligt i artikeln att han är inte anklagad för att ha gjort någonting fysiskt. Utan vi pratar om någonting annat här. Vad något annat är oklart.
Uh-huh.
Hur gamla barn vi pratar om. Ingen aning. Men igen.
Ändå.
Mm. Då är det en artikel då i HBL. Jag läste det i morse i tidningen. Om det här. Där hans agent.
Kaffe på kravatten.
Ja, hans agent då säger. Turnémanagern Lilja Kainulainen säger till Ilta Sanomat. Att hon fick reda om åtalet på fredagen. För det är ett åtal som väcks. Och det är därför jag kommer upp nu.
Och det här hade alltså att göra med husrannsakan kring narkotikadomen
liksom,
eller utredningen då.
Och inga konserter kommer ställas in. Morgondagens konsert är slutsåld sedan flera månader tillbaka. Vi kan inte ta bort biljetterna från folk. Morgon klockan 9 åker vi mot Johan så slår agenten fast. Det här det är ju naivt bortom liksom. Det finns ju ett hopp här någonstans, men det måste man fatta själva att det kommer inte hända. Så nu då, senare på dagen, idag på lördagen, så är det just fast att turnén är inställd. Såklart. Man kan inte åka ut på julturné.
Hela turnén är inställd.
Man kan inte åka ut på julturné med det här oket över sig. Oavsett om han inte är dömd eller inte.
Julen är barnens högtid.
Ja, men verkligen. Det finns ju inte någon rimlig scenario där det kommer sitta en publik och titta på honom. Och bara låtsas som inget har hänt.
Ska han ha kommit undan med en midsommarturné, man? Det gjorde det, ja. Grattis medborgare.
Ja, det är bra för inledare.
För en gångs skull.
Ja.
Japp. Jo, nej.
Nej, så att det är bara tragik alltihopa ju.
Det är tragiskt.
Ja, kanske. För att om man kan komma tillbaka från en narkotikadom så undrar jag om ens misstanken om sexuellt utnyttjande av barn går att komma tillbaka ifrån.
Nej.
Ur ett liksom knappt ens mänskligt perspektiv.
Jag vet inte, fråga Roman Polanski eller Gary Glitter eller vad har vi liksom för förebilder inom den här?
Ja, det finns ju förstås några förlagor, det finns det ju. Och Polanski har ju fram till i alla fall nu klarat sig okej.
Men det här är nog att...
Han är väl dömd dessutom, Polanski?
Han är väl dömd, ja. Ja.
Och det här är ju återigen bara åtal väcks.
Ja. Men det här, herregud, Jari.
Mm.
Herregud.
Ja, eller hur?
Jag menar, du har inte misstag barnpornografi på din minnessticka.
Nej.
Vad är det med de här jävla idioterna? De vill bli fast, eller vad är det liksom?
Ja, jag vet inte. Nu, alltså, det är ju... jag vet inte. Man tänker sig när han satt där i tv och grät så måste han ju veta om det här. Han måste ha vetat vad som kommer.
Tror du det?
Ja.
Men tror du inte att man tänker att de kollar säkert inte igenom det där?
Alltså.
De inte tänker på det. Liksom du står i tullen med det där... Med en halvt hektar kokain i det här, i ena skon.
Ja, just.
Och vet du, hunden snusar på din andra sko och så tänker du ändå att liksom, no, den snusar inte säkert på din andra sko. Inte hittar du någonting.
Just det.
Är det inte lite så?
Det kanske är så.
Men om du sen går och liksom bokar en turné för hela hösten och så här, liksom, vad tänker man liksom?
Ja.
Nu kan du visa sig att, han inte, att det inte var hans, det var någon annans pinne.
Det kan visa det.
Någon har lämnat den bara hemma hos honom i misstag.
Ja, absolut. Eller... Det kan visa sig, återigen, det ska ju rätt gång och det kanske inte blir något då. Absolut. Jag bara, men det är ändå den här, den stämpeln är så jävla stark.
Nu speciellt som turnén blev inställd också.
Ja.
Så det är liksom ingen som hävdar att han är oskyldig här nu.
Nej.
Det är anklagelsen, va?
Nej.
Det är inte den de gick ut med. Alltså, tänker mig att den här managern måste ju ha ringt honom och sagt, Jari.
Ja. Han menar själv att han är oskyldig.
Att han är oskyldig?
Mm.
Okej.
Okay. Mm. Det var inte så mycket information. Det kändes som att det här var väldigt hysch-hysch, vilket ju naturligtvis ska vara eftersom det är barn inblandade. Man går inte ut med all information naturligtvis. För det så är det ju. Det finns ju där någonstans finns ju en annan liksom verklighet. Att det finns ett barn någonstans. Men ibland är det här finns en målsägande.
Nu är vi lite i samma situation. Eller ska vi säga Jaris fans är lite samma situation som vi var. När det nu äntligen blev klart. Vad Michael Jackson egentligen hade sysslat med på Neverland.
Mm.
Och vi funderar, kan man fortfarande lyssna på Billie Jean liksom.
Mm.
Och då tröstade jag mig kanske lite med att okej, men det här var något som ägde rum på 90-talet. Liksom, för 20-25 år sedan eller något sånt här. Det här är ju inte liksom igår eller något sånt här. Och han är ju död och allt sånt här. Liksom, och de här låtarna gjordes före de här anklagelserna fanns. Mm. Och bla, bla, bla. Det finns alla förmildrande omständigheter kring det här.
Mm.
Nu undrar jag hur de här, som man nu kallar dem, gummorna i stugan i Jalasjärvi och Parkano och de här som till jul alltid lyssnar på Jari Sillanpää och tycker att han är det finaste som har hänt sen deras egna make.
Mm.
Och jag menar, han var ju gay och allting. Jag menar, ändå liksom, han har gjort ett viktigt jobb.
Absolut.
För att föra fram toleranta värderingar. I samhället handlar det ju dels den här Sverige- associerad. Han är väl uppvuxen i Sverige, åtminstone delvis, så att han talar en sån här klingande fin rikssvenska som du och det där. Och ändå liksom lyckades han bli omhuldad av den finska liksom urbefolkningen, om man säger så, den här konservativa som man kanske tänker sig. Så han har gjort ett oerhört jobb. Vad fan är det som, vet du, vad händer nu?
Mm.
Med hela den här legacyn också.
Mm. Det blir ju intressant att se.
Ja, det är liksom... Det är lite samma som med hela den här Husus-grejen kanske också.
Mm.
Det har liksom en större kulturell impact än vad man kanske skulle önska.
Mm.
Okej, vi får hoppas att Jari är oskyldig kanske då.
Ja, någonstans får man väl hoppas det. Det är bara en jävla missförstånd alltihopa.
Mm. Finland återtog rekord, skriver Hufvudstadsbladet här i veckan.
Ja!
Och då tänker jag inte på att vi blev listade som det land vars juridiska bransch är det mest pålitliga i världen. Utan att vi hade flest nationaliteter i samma bastu på en gång.
Ute på Sveaborg, ja.
På Sveaborg?
Ja.
Finland återtar sitt gamla världsrekord. Tydligen var det ut.
Kineserna tog det.
Var det kineserna som tog det? Jäklar.
Ja.
Kina bara skräp. Alltså. 101 personer från olika länder klämde in sig i Sjökrigsskolans bastu på Sveaborg.
Ja.
Så,
jag undrar, hur kunde de kontrollera det? Jag har inte riktigt förstått det.
Pass.
Alla måste visa pass.
Alla måste ta med pass.
Okay.
Mm. Pass och handduk.
Okej, okay. Pass och handduk. Ja. Ja.
Inga simbyxor i bastun.
Just det.
Bara pass och handduk för
ja.
Att ha.
Ja. Ja. Ja.
Så när vi talar, eller som jag ofta talar om Finland som det här konservativa, intoleranta, inåtvärmande landet. Ja. Så det här är ju sån här liksom, det finns ju fina sidor också här.
Absolut, ja. Det här är ju en fantastiskt fin, väldigt härlig grej. Och jag tycker att det hör ju hemma här såklart. Klart Finland ska ha världsrekord i bastu.
Mm-hmm. Alla världsrekord i bastu.
Alla, ja.
Ja, också. Jag vet inte, ställer de in för gott den här liksom galenskapen efter att den här ena dog? Äkta bastu-VM.
Jag har inte hört om bastu-VM. Det var ju ett bastuföretag som liksom, alltså bastubyggare.
För där blev vi ju, där höll vi på att förlora mot en rysk bastubadare som sen dog.
Ja.
Efter att han hade vunnit titeln. Liksom.
Ja. Det var väl efter, ja, herregud. Ja, yeah. En historia. Ja, alltså det är ju så här att lika fint som det är att klämma in 101 nationaliteter i en bastu, för det är ju fint. Är det ju absurt att, som all annan extremism, tro att bastun är någon slags jävla... Alltså, varför ska du sitta länge i bastun för?
och så hett som möjligt.
Exakt. Det är ju en jättekonstig tanke. Hela idén är att det ska vara skönt.
Ja.
Eller?
Är det så? Är inte här den här just toxiska maskuliniteten som
exakt
gör
att... Det. Exakt det.
Att man måste liksom tävla och...
Jag vet inte, det är toxisk maskulinitet. För mig är det bara dumt. Alltså vilken idiot.
Man måste tävla.
Frida för hans minne sitter i en bastu så länge att huden börjar ramla av. Och du dör.
Ja.
Va?
Nej, men, nu när du säger det så här. Ja. Så på något sätt blir den här idiotin ganska uppenbar.
Eller hur?
Men om man bara tänker att bastu-VM så här liksom. Vet du, vem sitter längst? Så låter det ju liksom på ytan som en tuff tävling. Liksom.
Det är klart. Det finns ju en fin linje mellan liksom. Extrem sport och galenskap. Jag vet inte om du har hört den här sporten. Det finns ju en sport där man som går ut på att man ska springa så länge som möjligt. Uh-huh. Vi pratade om den för typ ett år sedan. Det var Svensvik och vann ju ett lopp. Hela idén med loppet, och det hördes häromdagen igen, by the way, var därför jag tänkte på det. Idén är att man springer 6 kilometer tror jag det är, på en timme. Ett varv bara.
Uh-huh.
Man har en timme på sig att springa. Om man kommer i mål på en timme, de här 6 kilometerna, vilket inte är speciellt svårt för någon som är tränad, så får man fortsätta. Alla som klarar det får fortsätta loppet.
Ett varv till, ja.
Ett varv till. Ja. Om du kommer i mål på 45 minuter, då kan du vila en kvart och äta en banan. Om du kommer i mål på 59 minuter, då får du vila en minut. Sen fortsätter loppet. Och det fortsätter tills det är en kvar.
Wow.
Ja. Och det här gör att de springer i flera dygn. Och där är så här, när någon vinner... Så är man så här, jag är så sjukt imponerad. Du har sprungit i 3 dygn. Du hallucinerar för att du inte sovit. Och liksom, det går inte ens, det är omänskligt. Det är ju fantastiskt. Och i nästa andetag, vad är det fel på dig? Vad är det?
Jävla idiot.
Eller hur?
Förlåt. Gå och sova. Ja.
Förlåt, jag spottade ett kaffe här.
Vad får den här typen? Blir han tagen av... Vad ska jag säga, specialstyrkorna i militären då får liksom en...
Jag vet inte ens.
Vet du, han blir agent av något slag eller något sånt här.
Det. Man blir väl typ born, antar jag.
Ja.
Något, men det är ju, för det är ju... Bara idén är ju jättekonstig. Att springa i 3 dygn. Liksom.
Ja, det är vansinnigt.
Ja.
Men folk måste ju få ha rätt att göra sådana här saker.
Absolut, alltså. Ja. Och där, jag tycker personligen att bastu-idén är mer korkad än springa långt-idén.
Mm.
För att springa långt-idén är ändå någonstans att... Ja, men i något läge kommer du att svimma av. Du kommer ju bara ramla ihop i en hög. Men det är inte farligare än så. Men en bastu, du sitter i alltså 100 plus grader. Men den jävla droppen som droppar, vad är det, varje 15 sekunder, var 13 sekunder och sånt där.
Så kommer det lite mer
ånga liksom. Ånga,
ja.
Det hör man ju att det kan inte vara nyttigt.
Nej, sen det upplägget var väl så att de satt tillsammans där.
Ja.
Så det blir en sån här vansinnig, därför jag kallar det kanske toxisk, giftig maskulinitet lite. För att det blir... Om du bara skulle sitta på tid där så kanske det skulle vara lite sundare. Vet du? Du lyssnar på dig själv. Men så länge den andra också sa att han sitter där så kan man ju inte gå ut. Vet du?
Nej.
För det är ju fullständig förnedring.
Det kan jag ju identifiera mig som rikssvensk. Hur många gånger jag suttit i en bastu med finnar runt mig. Och om jag bara lyfter på rumpan, bara, ja, då går han ut.
Du känner det?
Absolut.
Trots att ingen säger något liksom.
Nej, nej, men det, jo, absolut. Det har folk sagt flera gånger. Ja, så du går ut nu, ja. Redan.
Va?
Mm, absolut. För herregud, ja.
Vad är det för människor du umgås med i Bastu?
Nej, men det är väl vanliga finska män. Liksom. Tycker att det är kul att mobba rikssvenskan. Det är väl inget... och det är fine. Jag har inget behov av att visa att jag kan sitta längre i en bastu. Kanske någon gång har jag suttit längre än vad jag ville. Mm. Men liksom, ja.
Jag berättade den gången när jag blev fast i en bastu.
Nej.
Ja, det var i badhuset i Berghäll. Uh-huh. Och det där, jag bodde där då. Sen skulle jag bara gå simma lite och så här för mig själv. Det var en så bra period i livet när man tog hand om sig ändå. Så anyway, så hamnade jag in i en bastu. Det var en sån här äldre mäns bastusällskap. Uh-huh. Som det här, efter att jag hade bänkat mig så, liksom, så välde det in typ 15 personer. Uh-huh. Så här stora, gråsiga män. Och jag blev liksom fast där uppe. Och de började liksom kasta. Jag vet inte om de ens tänkte på att... Men de hade tydligen en bastuklubb liksom. Mm-hmm. Och jag kom ju inte därifrån, vet du. Det var packat på två rader. Jag satt på den bakre raden. Jag kan inte plötsligt börja picka någon...
Nej.
Någon, vet du, 200 kilos kille. Och säger, ursäkta, kan jag få gå ut härifrån? Nu hade jag ju moralisk rätt att göra det eftersom jag satt där när de kom. Så de vet inte hur länge jag har suttit där. Så jag skulle egentligen kunna. Men liksom, jag satt där och liksom... Jag satt bara där och led i, jag vet inte, vad som kändes som en evighet. Och ja. De bara kastade på. Ja. Sen när det blev en lucka så kan du ju inte heller liksom rusa ut.
Nice.
Utan du måste liksom vara lite som sådär, ja, avvakta ännu liksom lite. Och sen sakta liksom masa dig mot utgången. Och jag kom ut, jag var alldeles röd. Det bara liksom ånga om mig.
Ja.
Och jag går och ställer mig i duschen och det kommer såhär iskallt vatten. Vet du, bara, för jag måste liksom tillbaka till det levande. Liksom. Jag trodde jag skulle tuppa av.
Oh.
Och då kommer en av de här tjockisarna ut från bastun. Och räcker fram handen åt mig. Och säger, tervetuloa. Välkommen. Som om jag skulle ha varit någon jävla apprentice. För deras jävla masochistiska klubb.
Jag hoppas.
Och du nickar så här, vet du, instämmer. Eller på något sätt så här godkännande. Att du liksom, vet du. Well done. Tydligen har du...
Du har godkänt nu. Liksom,
jag var godkänd.
Just det, du har dödat mig.
Jag gick aldrig tillbaka igen.
Nej, så här. Ja. Jag hoppas att kvinnor som lyssnar på det här förstår hur svårt det är att vara man. Vilken börda vi har.
Ja, det är nog... Ja, sen har jag ju lärt mig var man ska sätta sig i bastun. Så att det är inte sådär att händer i framtiden någonsin.
Mm-hmm.
Så. Men ja, detta om detta som det heter. Det här, vi börjar närma oss och vi har gått över våra 90 tiden. Minuter. Mm-hmm. Så är det där. Det känns som att vi inte riktigt fått någonting vettigt sagt. Men hoppas svammel också duger.
Ja, precis.
Som podcast innehåll nu för tiden.
Ja.
Det var en vecka sedan senast och vi hoppas att vi inte behöver ta så långa pauser nu heller.
Nej.
Du kommer ju en liten semesterresa för mig nästa vecka. Mm-hmm. Så att,
trevligt.
Så där kanske det blir en liten lucka, men då kanske jag har något ny Ivar att ta itu med andra saker när vi kommer tillbaka.
Vi återkommer helt enkelt.
Vi får helt enkelt återkomma, ja. Ja, jag ska åka ner till solen.
Trevligt.
Mm. Okej, tack för oss i så fall. Vi
är 2-0
så mycket. Och som sagt tillbaks när det passar oss.
Hej.
Arsenal, jag tror att det är en helgen för att låna oss.